Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sådär, Gurgin, min veganske broder, Baklichoglu, välkommen.
Varför lägger du det sådär för? Du vet, nu när du titulerar någonting, jag kan inte ompaketera det där.
Jo, det kan du.
Paul, min odömde broder, för du har inte suttit inne än.
Jo, jag har det.
Nej, jag skojar. Nu kommer ju folk bara sitta och fundera. Jag menar bara såhär, när man sätter rubrik på någonting, typ en kiosk, har du märkt när de byter kioskskylt? Att det är skitsvårt att bara, men vi går till så här, Svennes. Nej, men den heter ju Kalles nu.
Ja, men det är kul att du säger det, för jag berättar ju, vi sitter just nu i Vinterviken, vi kör en utomhuspodd, så ifall ni hör lite ljud runt omkring så är det det som är anledningen till varför det låter lite. Mm. Men jag växte upp här, Aspudden Örnsberg, och det finns fortfarande en kiosk. En liten sån där mini-mini-lift som typ, det är bara ett rum. Och där, han som ägde den på 80-talet, han heter Stavros.
Men alla kallar han för turken.
Nej, det kallas för Staves.
Staves.
Men det galna är att han, jag vet inte ens om han lever längre, men den butiken går fortfarande under namnet Staves.
Shit.
Trots att han inte har ägt den på säkert, alltså det kan vara de senaste 20-30 åren han inte har varit där ens.
Fan, långsiktigt.
Jag vet, så grejer fastnar. Jag vet inte hur det har stannat, men min brorsa sa det, för han har flyttat hit igen. Han sa det är många som fortfarande kallar det för Staves, och det heter egentligen något helt annat.
Fan, vilket så här legendskimmer kring en plats. Jag är också imponerad av att det inte var, för att alla invandrare är turkar, så fort du gör något konstigt så blir du en turk på YouTube. Det är laser, skogs,
fågel,
det finns en knullturken också, har du sett den?
Nej, den har jag missat.
Han ställer sig på ett bord och skriker, jag ska knulla en röv.
Ja.
Men han är så arg så att, jag tror inte att svenskan är sammansatt där heller. Men det är, jag menar bara att jag är imponerad. Ja, men han var grek, han hade kunnat bli grekturken, Stave.
Men jag vet inte. Alltså, för att det kommer jag ihåg när jag var yngre, för det känns som att då var de flesta som kom här hit då, det var mer turkar, att det var där det började. Sen har det fastnat. Nu är det inte lika mycket turkiska invandrare som det kanske var på 70-80-talet. Många har ju åkt tillbaka och hela den biten. Men min farsa var ju spanjor, då var det spanjack. Men sen var det som att det kom en annan. Alltså det kom andra hit sen, jag vet inte om det är tidigt 2000 eller någonting. För jag tror inte det är lika vanligt med att skrika, eller att folk skriker alla turk längre som det var förr. Var det?
Nej. Jag tror väl också att man på något sätt avslöjar hur dum man är själv.
Ja.
För att när jag var liten, då var det så här, alltså jag är visserligen väldigt brun, men folk, alltså det enda jag växte upp med på landet, född i Gottsunda, Uppsala, men uppväxt i lilla Lövsalö, 320 någonting hushåll, det var ju N-ordet. Ja. För dem, det spelar ingen roll. Du hade kunnat varit från Kongo Kinshasa, du hade kunnat varit från, sen sträcker sig färgskalan hela vägen upp till någonstans Centralasien, och där fattar de att nu måste vi kalla han för kines istället. Så
jag åkte också på N-ordet, jag åkte på det en gång.
Aha.
I skolan, ja. Jag blev lite så här förvånad. Jag tror jag var 8 eller 9. Fick jag höra det av en tjej som gick i min parallellklass som kallade mig för det. Jag bara,
wow.
Oj, okej.
Okay. För nu när man vill säga något, när man vet att jag ska trycka på något känsligt och det är ditt ursprung, din lilla minoritetsjävel, då vill man ju ändå visa att jag vet att du är pakistanier och inte indier.
Ja.
För att om du säger, du ska svära åt den här personen som är indier och säger pakistanier, då blir pinsam för dig själv.
Mm.
Så att man vill ändå visa att jag är bildad nog för att veta hur jag dissar dig och ditt jävla folk.
Mm.
Så var det inte förr. Jag saknade förr när vi alla var turker.
Ja,
men du var spanjack, sa du? Du var inte så spanjack-turk?
Nej. Min farsa, jag fick, men det var ju också, grejen var ju den att, hur gammal är du nu igen?
Gammal tror jag att jag är.
Ja, men du, jag
vet, i Sverige och i hemlandet.
Det är några år som det diffar mellan dig och mig.
Men jag tror att du är 83, jag är 84.
Nej, jag är 78. Jag är 78. Och det är därför jag kommer med referensen Varuhuset. Är det ett program du såg på? För det kan vara så att du var nog alldeles liten för det. För jag var egentligen väldigt liten när det gick.
Det var ett tv-program alltså?
Ja. För där var det nämligen, det roligaste är att det var ju min polares farsa som spelade den rollen. Men han var en spanjor och han kallades för spanjack.
Gud, alltså, känner igen
rent
det
rasistiskt, ja ja. Och då blev det ju en grej. Jag kommer ihåg folk i pluggen med spanjak. Då började de hålla på med det där och hetsa med det. Så jag fick nog ändå epitetet spanjak relativt tidigt. Eftersom att jag var spanjor och varuhuset var så pass stort. Så jag kom nog undan från det där med att vara... Nej, för mig var det nog, jag var spanjacken. Men de som inte visste, då kunde jag ju lika gärna bli egentligen, ja, vad som helst. Så det är det som är lite lustigt.
Får jag fråga en fråga? Mm. Vad pratar vi om då förresten? Har du något planerat?
Eller? Jag har nog ingen plan. Vi gick ju ut här och trodde
är vi två sköna killar bara?
Jag tror det. Vi är två sköna killar.
Sköna ska, kolla, sitt här.
Förklara livet. Jag är skön. I världen ser
det ut. Någon jävel på andra sidan lyssnar. Nej, men jag tänker, om du växte upp här. Ja. För jag har kommit in i det, men jag har tänkt på det ganska mycket senaste tiden. Så här, platser vi växer upp på, som vi oftast... Eller jag inbillar mig att många skäms lite grann över platser man har växt upp på. Mm. För den är förknippad med så många liksom, saker man själv ångrar. Eller osäkerheten när man själv växte upp. Och så här. Den första delen av livet som är den svåraste kanske resan. Upp till när man har passerat puberteten, du har haft första ligget, du får köpa på sysset första gången. Liksom. Mm. Den perioden, mycket ångest och framtid. Och så här. Att platser man växer upp på, så här, jag vet inte varför man, det är så universellt att man skäms lite grann från byn man kommer från, från kvarteret. Från, men jag vet inte hur det är att vara stockholmare, jag kommer från landsbygden. Och från landsbygden så skämdes vi. När vi kom därifrån, när vi åkte in till Uppsala, då var det så här, kommer ni därifrån? Men också att man ständigt skämdes också för att så här, att vara från Kurdistan, att vara annorlunda, att du hela tiden, och jag vet inte, det kanske finns folk som växer upp och aldrig skäms över platsen de kommer ifrån eller har växt upp i. Vad tänker du?
Jag gjorde inte det. Det där är ganska intressant att du tar upp det, för det vet jag har varit lite skillnad på vissa, till exempel vänner som har varit som mig, så halv 50-50, en svensk förälder och en utländsk då. Men jag personligen var alltid väldigt stolt över mitt spanska. Så jag har alltid lyft det väldigt mycket som en sån stolthet. Jag var glad över att kunna ett till språk. Och, så jag vet inte. Jag vet att vissa har så. Jag kan inte känna igen mig den. Jag har varit väldigt nöjd över mina rötter. Sen kanske jag istället blev förvånad när jag åkte upp till Norrland och blev hånad för att vara stockholmare. Det förvånade mig. För jag förstod ju inte deras grej, för jag var så 10 år. Åker dit, för min polare hade flyttat upp dit, hans mamma träffade en ny kille och stack upp till Norrland och sen spenderade de sitt liv där. Liksom. Men så det, där vart jag förvånad, och då frågade jag hans styvfarsa då, så här, varför blir jag trackad för att vara stockholmare? Han bara, nej men det är en norrländsk grej, de gillar inte riktigt stockholmare. Och jag var så här, ja okej.
Okay. Klassiska nord mot syd eller centrallandskonflikten. Ja, det skön ju.
Så jag var så här, vad fan är det här? Liksom, först i Sverige, eller i Sverige, inte Sverige. I Stockholm kan jag råka ut för så här.
I Sverige? Ja. I Stockholm?
Jag tror till och med jag råkade säga sådana grejer där med när jag ska åka hem till Sverige.
Det är därför de hatar det, vet du det?
Ja, ja, exakt. Nej, men för det jag kommer ihåg var det att jag kunde ju höra några gånger i Stockholm. Då var det istället med svartskalle eller hit och dit och då. Mm. Men när jag kom upp dit och att det var just att jag var stockholmare, för av någon anledning så var det, jag var inte blatte för dem, jag var bara en jävla stockholmare. Mm. Och det blev ganska komiskt i sig på något sätt, så att de identifierade mig som en svensk jävel från Stockholm.
Wow. För du var från Sverige.
Exakt, för jag var från Sverige. Ja. Men du, det finns en till kuriosa apropå barndom.
Mm.
Vet du var jag är uppvuxen mina 4 första år i mitt liv? Du borde bara egentligen bara slänga ut en sån här ren gissning just nu och bara...
Nej, men jag tänker söderort eller Spanien?
Nej, i Sverige.
I Sverige? Stockholm. Ja, i Stockholm.
Mm.
Okej, okay, så om du var typ du Uppsala, då var det inte... jag älskar det här stället. Ja. Östberga?
Ja.
Oh my god, är du född i Östberga?
Jag
är
född i Östberga.
Är det sant? Ja. Mitt deltidsboende.
Det är därför jag har varit så full skratt ibland när du lägger upp grejer. För det är världens finaste plats. Mina 4 första år. Ja.
Vill du, jag vet inte om du är oversharer i din podd, men alltså vart någonstans, alltså så här, för folk som inte vet så måste vi bara säga att det har ju klassats som en no-go-zone fram till nu. Exakt. Och anledningen för att jag hypar sönder på mina sociala medier är för att det är orimligt att det kallas för no go zone, så jag kallar det för go zone. Mm. I hur fin plats som helst, och jag drar mig för att säga det här för att folk kommer flytta in dit. Vi är i Aspudden, Vinterviken-området här nu. Mm. Och de här Midsommarkransen ex-Södermalmsborna kommer att flytta dit. Vi pratar egentligen om gentrifiering. Det här är liksom en fläck i söderort där medianinkomsten är 30% lägre jämfört med grannarna. Så det kommer gentrifieras sönder snart och vi kommer få en Starbucks. Jag är lite rädd för det. Jag vill ha kvar, vi har värsta sköna viben. Det är fin arbetarklassområde nu. Mycket bra mix mellan. Alltså jag kan åka jorden runt på 4 våningar där vi bor. Så jag är lite rädd för att prata om att jag älskar stället och hype upp det också.
För då vill alla flytta dit. Det kommer bli så här.
Ja.
Hur kommer det sig att du flyttade till Östberg egentligen? Men jag lyssnar på Öppet sinne och känner att
fan, gör det. Hörrni, flytta inte, det är skit. Hemskt. De skjuter folk.
Alltså så här, jag har ju inte jättemycket minnen därifrån. Just för att jag flyttade när jag... Jag vet inte om jag skulle fylla 4 eller hade precis fyllt 4. Så jag minns... Det är väldigt, mina minnen är väldigt begränsade därifrån. Men jag minns att vi bodde i någon så här loftgångs... Någon av de här loftgångs lägenheterna. Jag tror vi bodde en trappa upp, vill jag väl minnas. Men det är typ det jag minns. Jag gick hos en dagmamma. Det var någon unge som brukade kasta sand på mig som jag kallade för Bacon, för jag har ingen aning om vad människan hette. Men det är typ mitt minne. Jag minns också att jag klättrade upp på ett sånt här, du vet, ett sånt här litet lekhus som är bara, du vet, de här som ett så här pyramidtak, trähus och så, ja, barngrej. Väldigt, väldigt vanligt på 80-talet. Idag tror jag att de byggs lite annorlunda.
De är så säkra nu.
Ja, och det sjuka var det, jag klättrar upp på taket på en sån där, när jag kanske var 3 eller något sånt där, och får panik för jag kan inte komma ner. Så jag minns bara att jag sitter på det där taket och ropar till hjälp och att någon ska komma och ta ner mig. Och jag minns inte hur jag kom ner, men jag kom ner i alla fall. Annars hade jag väl suttit där fortfarande. Bara, hjälp!
Vilket är en metafor för livet. För när man har byggt upp någonting man själv inte vill ha längre. Mamma, du kan inte hoppa det här. Nej, jag var bara underhåll skiten.
Jag var så ruskigt höjdrädd som liten också. Jag minns det med i Aspudsparken, så var det ett litet som ett träd som var i en sluttning. Och jag klättrar ut på en gren där vi tar går arm och går gång. Mm. Men sen inser jag helt plötsligt att oj, nu är det ju ändå typ 1 meter ner till marken. Och så blir jag jätterädd. Och bara, yeah! Men sen tappade jag greppet för jag var inte så stark. Och så ramlade jag, det var inget farligt. Men jag vet att jag fick typ, jag var jätterädd när jag hängde där.
Men Östberg skäms du inte för?
Alltså, nej, absolut.
På tal om platsen man växer
nej,
upp på.
Nej, som sagt, jag har väl inga direkta minnen därifrån. Jag har svängt förbi någon gång och då kan jag säga minnas. Just när jag ser dem där, som när du filmar husen. Det hade kunnat varit en av dem som jag bodde. För det är exakt de husen som du filmar. Men det finns ett antal, så jag vet inte vilket som är vilket. Jag skulle inte kunna gå dit och bara, men det var där bodde jag som barn. Det skulle jag inte kunna göra.
Nej, för att du sa att du bodde vid ett hus med loftgång. Mm. Alla hus, 100% har loftgång.
Eller hur, de har det. Ja.
Nej, nästan, men det är väldigt många. Ja.
Men vad är det du känner att du skäms över från den tiden?
Nej, men vad ska man säga? Typ det här med att vara, jag vet att du är ingen fan, jag hörde dig massa öppna ditt sinne avsnitt sen, det här med att göra sig till offer, och det jag drar mig för att själv göra mig till offer just nu. Men jag menar att så här, det är inte lätt att vara den enda svartskalle familjen ute på landet. Och det är därför jag låter som Hasse och Tage, för att mina föräldrar ville inte att vi skulle växa upp i Gottsunda som invandrat tätt, och många kurder flyttade dit, så att det var hela tiden det här med att vara den andra. Du känner ju min äldsta bror Lesgin också. Mm. Och, eller lärra som folk kallar honom för. Det är, så här, det är också så här småstadsfenomen.
Ja.
Gör märkliga namn 4-5-staviga. Bål är tillräckligt normalt.
Ja.
Nej, men alltså, han fick ju lära sig ganska snabbt att han var ju den som var tvungen att slå den. Som jävlades med någon av oss. Mm. Och så var vi en syskonskara som hela tiden var de andra. När de andra åkte till landet så åkte vi också till hemlandet. Jag fattade inte att så här, min barndomskompis Jens stuga i Gävle. Jag tror att vi också åkte till en stuga, vi åkte till en by i Kurdistan i Turkiet med typ knappt el och vatten. Och vi kom ihåg att vi, när vi gick och sket, så gjorde vi ett stenrös och torkade oss med stenar. Liksom. Man kastade en sten mot stenröset och sen såg man när ödlorna skingrade sig, och då tog man den första stenen som de hade skingrat sig ifrån. Det var så jävla varma de där stenarna. My precious little asshole. Alltså du vet, min lilla diamant var så jävla bränd. Och jag tänkte så här, det här är livet för alla. Och det var sånt jag inte vågade prata om. Så här, vad har du gjort i sommar? Jag bara, jag har varit med familjen. Jag vill inte säga. För att så här, vad ska jag säga? Jag har trampat gyttja i byn och tvingat fånga liksom fåren med min kusin Ibrahim för att de har flytt och liksom skördat melon och så här. Det är skittöntigt. De har andra åkt båt och grejer. De har varit på kollo. Vad fan är kollo? Jag vet inte. Och då lär man sig att allt jag pysslar med, som jag kan liksom inte spegla mig i någon. Och det är i grund och botten det. när man inte kan spegla sig så känner man sig väldigt isolerad. Jag har inte känt att jag tillhört egentligen någon, inte ens min egna familj. Och det har ju varit ett problem. Nu blir det så här anknytningssnyftisar här nu för dig. Men jag har inte kunnat knyta mig an till platsen jag har varit på. Inte ens min biologiska familj har alltid haft svårt med liksom. Känner att jag har haft svårt att med en manlig förebild. Farsan reste så mycket, han är ju en av världens ledande språkexperter i kurdiska. Så när pappa var hemma, det betyder kom och titta på din pappa på TV. Det var skitkonstigt. Det liksom gjorde ju senare att jag valde media. Att man lär sig så här, bygga en silvertunga. För att du måste bli omtyckt, för annars blir du ensam. Och det här är det nog mest patetiska jag kan dela med mig. Men alltså, det var inget av hela min... så här, jag är ju, för de som inte vet, fan ska ni veta vem jag är. Men jag har sysslat med media. Så här, haft massa program i TV och radio. Alltså, jag tackade bara ja till Godmorgon Sverige, som är morgonstudion i SVT idag. Och gjorde det ett par månader bara för att min pappa tittade på det programmet. Och då visste jag att om jag tar det här programledarjobbet. Och det är sorgligt för en 32-åring, 31-årig kille liksom. Jag bara, om jag tar det här programmet, då måste han titta på mig. För det här är ett program han tittar på. Mm. För att jag vill känna att jag kunde knyta mig an till honom genom att han tittade på mig liksom. Och det är väl egentligen det. Jag känner inte att jag skäms över platserna jag har bott på som liten. För att det är så här, jag har inte kommit in i någonting. Jag har inte varit en del av mig. Jag vill ta avstånd från det. Nu tänker jag säga att jag äger skiten istället. Det är skitområde jag växt upp i. Så, det är kanske inte världens finaste jävla by jag uppväxt i heller. Och byggnaden i Gottsund när jag föddes är fan inte vacker den heller. Men vet du vad? Jag kom ut i någons underliv där. Jag tog mina första cykeltag på den där gatan i Lövstalöt. Och det är det liksom. Vad finns det att skämmas över? Så jag hoppas att det är liksom, jag hoppas att fler kan känna igen sig i det, att bara skämmas över platserna man har varit på. För att, och ännu värre nu med ungarna med Instagram. För det finns så många, du är alltid på fel plats på fel tillfälle, ja, när du tittar på Instagram.
Ja, verkligen. Nej men alltså, det är jättetråkigt att du känner så. Men jag tror nog att många gör det, men det är ju också, det är ingenting vi behöver, alltså egentligen behöver vi inte känna så. Men jag undrar, vad är det för, när var det jag pratade om att man inte skulle vara offer? Jag minns inte riktigt.
Har du tänkt på sådant?
Nej, men jag bara...
Jag krokat den.
Jag bara, vad var det för avsnitt? Jag försökte bara komma på vad det var för någon.
Det var när du pratade om gängskjutningarna någon gång. För kanske ett halvår sedan. Då det var någon nationell grej. Ska vi se. Nu
är jag hinar, eller?
Jag hinar, ja. För att jag minns att du sa det i någon bisats det här. Alltså det låter ju, det är out of context hela den här grejen, ja. Så folk får inte stoppa i egna åsikter i det man precis hört. Man får ju lyssna på det avsnittet,
ja.
Men du nämnde någonting om just det. För att jag minns att du pratade om din bror då också. Och något med acceptans. Jag hoppas jag inte drar det här i röven just nu. Men det är bara så som jag minns det i alla fall. För ja. Jag tycker att det var träffande. Lyssnade på det avsnittet en och en halv gång, ja. Så jag borde kunna citera det ganska bra.
Jag måste typ lyssna om det, för jag minns inte riktigt att jag skulle ha gjort en sån referens där. Men som ni hörde, lite livat här, så vi får se hur mycket som går in i mickarna. Det är så här klassiker, man hör mer, sen när det väl är inspelat så låter det inte så mycket. Det där minns jag måste nästan kolla upp det där för att se exakt vad det var. Men alltså, jag tänker väl lite just det, alltså. Jag tror att det är många som har lite den känslan, men jag tror att det vill grunda sig väl i en, vad ska man säga, en osäkerhet kanske.
Mm.
Att det väl det är, att man vill tillhöra och man kanske blir påverkad av det där att du är inte som de andra, eller att, ja men som du säger, ja men du kanske kollar på din hudfärg och jämför dig. Vissa gör inte det och andra gör det. Och då kan det skapa någon form av, kanske inte komplex, men att man börjar undra, varför är jag inte som dem och allt det där. Men och det är det vi sen ska ta hela vår, vad ska vi säga, vuxna liv till att så här bearbeta. Det är då allting kommer. Okej, jag behöver inte känna så över det här när jag var ung. Jag behöver inte tänka så där. Vi är alla människor i slutänden och vi har alla vår historia. Men det är intressant att du lyfter med Instagram, för det är jättesant. Det där är ju, shit vad svårt det måste vara att vara ung idag alltså. och växa upp.
Så tacksam att jag inte gör det. Alltså.
Nej, det är samma här.
Men det här är väl också så här ett samtal två boomers emellan. För så här har alla låtit i vår ålder. Att så här, på vår tid var det bättre. Det var det ju inte heller. Det var fruktansvärt. På många jävla sätt. Men jag är bara glad att i det här massinfosamhället att man inte växte upp. Mm. Och hela tiden kunde jämföra sig med barn på andra sidan världen. Mm. Det är svårt att se det man har framför sig.
Ja, ja.
När någon annan har gjort en snyggare Insta-reel om den här koppen kaffe. För att när jag har den i handen ser den ju helt värdelös ut. Men när den kommer i en platt bild så känns det som att det är så där den borde se ut. Och de... Fan vad folk är glada på nätet. Mm. Folk är skitglada. Varför... Det är som en påminnelse om att jag inte är glad. Och då missar jag automatiskt någonting. Mm. Så vad är livet liksom? Det här med stirra på kottar och sitta på stubbar som vår generation ofta kommer till. Det går inte att förklara det om man inte har gjort det. Och bara så här, hur är det att ha tråkigt? Eller så här, idag kallar de det mindful. Mm. Och det betalar man 1 miljard kronor för att åka på en helg på. Men det är egentligen att ha tråkigt. Så här. Åka ut, sätta sig med en kopp te i en skog. Och titta på kottar. Det är ju liksom, det är ju vad livet är. Men hur ska man förklara det för någon som kanske gör det för att det är bra content? Eller som, ja.
Fota en kotte och få alla att inse att det är här som är livet. Eller vad tänkte du? Nej, men jag fattar vad du menar. Men det är väl det, den här illusionen av Instagram hela tiden. Vi lägger upp grejer. Det här är något jag pratar rätt ofta om. Det här med, man skapar en illusion. Man skapar den bilden man vill att folk ska se. Man lägger upp den perfekta bilden. Och det är intressant att man kan få en kaffe och se bättre ut än vad den egentligen är med rätt vinkel, lätt belysning och lite skuggningar. Ja, ja. Så. Ja, den här kaffen är godare än den. Det är bara så man får ta det.
Alltså, gud, jag hade poddstudio i Konstgjorden i Sickla och mina grannar, de sysslade med reklamfoto. Så de tar ju saker och fotar hela tiden. Och så har man ju, det är så sjukt att se produkten när de fotar. För det är ens granne som gör det, så jag kan inte undvika det. Så ser man hur de fotar den här burken. Och sen bara, det är en burk på ett bord. Sen när man kollar på bilden, bara, oh shit, den där vill jag köpa. Ni sålde in den väldigt bra. Och jag vet inte, alltså, det är ju neurovetenskap. Den tilltar ju liksom olika impulser som vi har som inte fattar att vi har. För att vi är, det är svårt för oss att fatta hur primitiva vi är som varelser.
Mm.
Och att det är det vi måste kämpa mot, enkla begär. Liksom.
Men du, jag undrar lite när vi är inne på Instagram, för du lade ju nyligen, så du lägger mycket ut, mycket tankar och teorier och allt möjligt sånt. Men nu lade du ut den här om öppen relation.
Aha.
Och allting. Vad fick du för respons på det? Hur reagerar folk? Var folk provocerade eller frågar folk vad du heter på Tinder? Eller vilka reaktioner fick du?
Ja, alltså, jag är ju inte ute för folks bekräftelse, jag vill bara fucka upp.
Mm.
Jag vill slänga grus i folks maskineri. Jag vill inte ha någons applåder, skiter i det. Går lite igång på när folk har blivit uppretade, men ändå väljer att fortsätta följa en. Mm. De bara, nice. Stanna kvar, du kommer få en ännu bajsmackare snart, det ska du få se liksom. Nej, men jag vet inte, Instagram är jättesnälla, min Facebook-sida, känns det som att det exploderade med, vad ska man säga, ganska stängda tankar. Tydliga narrativ om vad livet är. Det där är inte ett seriöst sätt att leva på. Det är ingen riktig relation. Kärlek och sex är en och samma sak. Kärlek bygger på exklusiv tvåsamhet. Det här är ju människor som aldrig har reflekterat kring det mest självklara. Liksom. Som den här klassiska referensen om fisken som är inte medveten om att fisken är i vatten. Vi vet ju inte att vi har vatten runt omkring oss, för att det är fullt naturligt det vi har runt omkring oss. Så det är därför vi har svårt att ta oss an de stora överlevnadsfrågorna som klimatfrågan är mycket mer. För att det här sättet vi lever på är det enda normala. Och det enda, och så här, det har uppmuntrats socialt, kulturellt, juridiskt, genom allt ifrån bidrag till liksom hur vi ska gifta oss och hur vi får gifta oss. Och så där. Vi tror inte att våra system är förtryckande, men det är de. För att de premierar bara ett sätt att vara på. Då tänker vi att det här är det enda sättet att vara på. Men det finns jättemånga där ute som är låsta av den här idén om vad kärlek är idag. För att, ja men så här, kanske någonting som är ännu mer stigmatiserat, det är ju folk som inte vill ha en partner eller flera partners. Alltså någon som väljer att vara själv, jag säger inte ensam. Mm. Alltså någon som säger så här, jag vill inte ha någon person i mitt liv eller några personer. Vi har skitsvårt att acceptera det. För att du vet inte att du är ensam. Du är tillräckligt, alltså vad ska man säga, du är så låst i det där. Jag måste berätta för dig att jo, men du har bara inte träffat den rätta. Alltså vi är så enormt respektlösa för folk som har gjort medvetna val i sina liv. Och kan inte släppa det. För att det du gör, det får dem att handla om sig själv. Alltså det här är det vanligaste när jag säger så här. Alltså typ om någon säger att jag scrollar på Tinder. Men har inte du flickvän? Jo, vi har öppen relation. Ja, vad betyder det? Det här, jag bränner av de vanligaste frågorna nu här för folk som lyssnar. Ja, men det betyder att vi älskar varandra, men vi träffar andra liksom. Alltså sexuellt så är vi inte exklusiva med varandra. Jaha, okej. Okay. Och hur funkar det? Ja, det funkar 6 år. Jag vet inte, det har gått bra. Liksom. Vi hade tjafsat om det. Vi tjafsade om diskning och grejer. Så tråkiga grejer. Jag önskar att det var mer dramatiskt, men det är inte det. Och då är det den här ganska snabbt in på. Det där hade jag aldrig kunnat göra. Nej, men då ska du inte göra det. Det är verkligen as simple as that. Och sen så kommer frågan om svartsjuka. Den är också ganska bizarr, för att det finns ingen känsla i samhället idag som vi har accepterat att vi ska projicera på någon annan. Om du är svartsjuk, då är det på dig. Externalisera inte det där. Lägg det inte, alltså om jag är svartsjuk på dig, då är det inte ditt fel, Paul. Det är mitt, alltså jag får jobba på mig själv. Och sen så beror det ju på, liksom, om jag har valt dig som person, då får jag ju acceptera att det här är så som du är. Det är inte min uppgift att forma dig.
Nej.
Och det är också en sån här skev bild vi har av relationen, att när vi träffar varandra, ja men då ska man ju börja forma. Ja, man får ju förhandla. Nej, hitta någon du gillar istället. Fan, sluta hålla på med den här skiten. Så här, folk begränsar sig själv så mycket och skäms skiten ur sig själva när de har legat med någon annan. När de kunde ha en partner och lega med andra om det var en överenskommelse. Mm. Majoriteten av relationer idag håller ju inte hela livet. Så vi är liksom helt präglade av det här Disney-filtret. Det blir inget vackert stort bröllop. Jag är glad om jag får 3-4 långa relationer till i mitt liv. Och tror inte riktigt på det där. Och det kanske är för att alltså så här. Mitt förra förhållande var ju 12-årigt, så att och det var tvåsamt, det var traditionellt, gjorde hela svennegrejen. Och det gick ju bra, att sättet gick bra. De släppte mig efter 12 år för gott uppförande. Nej, hon dumpade mig. Så man gör ju helt enkelt som man vill. Vi alla är fakta på våra sätt. Och våra preferenser, vi kan inte döma andras preferenser. Jag älskar en person. Jag vill knulla med andra. Och det får hon också göra. Och ja, jag går igång på att hon gör det. Och det är inget fel på det. Sex är så, det är så mycket moralism. Släpp sargen för helvete. Fy fan alltså. Titta på det jävla landet. Vi går i Pride-paraden. Vi tycker det är skitfint med så här, när folk är lite exotiska. Och åh gud vad kul det är homosexuellt. Men jävlas inte med den tvåsamma heteronormen. För det är min plats. Och du pissar inte ner mitt vardagsrum. Var det här en long rant?
Nej, nej, nej. Fan, det är det här det handlar om.
Ja, ja. Men de gånger jag skrivit om det, så det är lite blandade grejer. Men det är väldigt många som kapar. Nu höll jag värsta lådan här för dig.
Nej, nej, men
det är många som kapar när de säger, hur är det att? Och sen hinner jag säga 3 ord som tar dem över. Man bara, men det är okej, varsågod. Du vill prata. Du fick ju inte svar.
Nej.
Men jag vet hur det är. Jag själv dömt. Första gången jag träffade någon som var i uppe relation med en kollega. Och jag bara, det där är inte seriöst. Det här är en person som är notorisk otrogen. Det här är en person som blibidi, blabidi, blubidi. Och det tog ett par veckor innan jag bara, jag tror att han har en poäng. Jag tror att jag fattar. Jag ser vad han håller på med. Han verkar inte olycklig. Och jag vet inte om han är lycklig eller olycklig. Det är upp till han liksom. Så jag är så tacksam att jag träffade honom. För han fuckade mitt system. Och jag säger inte att alla ska leva som jag lever, men man kan väl fundera. Är det det här livet? Är det det här sättet? Liksom? Vad är det för liv? Finns det andra sätt? Är jag nöjd med den här modellen? Är man nöjd med den här modellen? Kör på. Jag ska inte hålla på och jävlas med dig. Men sen finns det gnag hos många. Liksom. Så gör vi inte det där andra för att det finns en omgivning och det är lite läskigt. Vad ska andra säga? Mm. Och andra kan dra åt helvete.
Jag tycker ju bara att du ska skaffa ett jobb och att ni gifter er och håller er till att tvåsamheten.
Skaffa barn och
ja,
jobbar 100% i tiden.
Sluta upp med det där med att ha sex med andra. Det är inte okej. Nej. Någonstans.
Men vad tänker du då?
Nej, jag har,
alltså, du får säga precis vad du vill, du svarar inte.
Ja, men vi måste sluta den här podden för jag är så provocerad av det allt jag har sagt. Nu klickar vi stopp. Nej då.
Stängt sinne.
Ja, precis, precis. Nej, men alltså, alla får väl göra vad de vill. Alltså, det är väl så jag resonerar. Alla får väl göra vad de vill. Jag personligen skulle nog inte kunna ha det så med en tjej som jag är kär i. För jag har nog lite för mycket så här. Vad ska man säga? Jag skulle nog inte klara det. Alltså. Mm. Jag skulle nog inte klara att hon var med någon annan.
Mm.
Och då kan jag inte själv vara med någon annan. För då skulle jag också få se jävla dåligt samvete för att det inte är en, vad ska vi säga, vad heter det? Ja, men att det är på lika villkor. Liksom.
Ja.
Då blir det ju bara helt fel. Så nej, jag skulle nog inte klara det. Alltså. Men vem vet? Helt plötsligt kanske din kollega fuckar mitt system. Och sen står jag där helt plötsligt.
Jag tror du skulle säga helt plötsligt så ligger din tjej med mig. Men...
ja, precis. Nej, men jag vet inte. Jag tycker alltså, det är verkligen det där. Allt sånt där, det är upp till var och en. Alltså, jag tycker att fan, man ska få göra vad man själv vill. Jag blev lite full i skratt för jag lyssnade på så David Packman igår för han, vet du vem det är?
Nej.
Han är YouTube-snubbe. Han klassas väl som vänstermedia genom amerikanska medier, om man säger så, då klassar han tillhöra vänster. Men i alla fall, det finns en snubbe som heter Jesse Peterson, tror han heter. Han är någon form av pastor. Råradikal. Han är svart men typ hatar på allt som är svart. Hatar på alla homosexuella och hela den biten. Försöker omvandla då folk som är homosexuella. Wow. Men såklart så har ju folk då också misstänkt att den här snubben är homosexuell. Och nu har det väl då kommit ut massa så här vittnesmål om att han är homosexuell. Vilket var extremt väntat.
Får man le och skratta eller?
Ja, det blir ju komik. Men då sitter den här killen och pratar och jag satt bara och scrollade på YouTube och snubblade över det här. För jag har sett den här Jesse Peterson förut. Och då var jag bara, men det är ju den snubben. Fan vad kul, så jag ville se. Och då säger han, David Packman. Jag tyckte det var så bra kommentar. Han bara, alltså vad folk gör, vem de vill ligga med. Han bara, jag kan vara ärlig. Jag bryr mig inte. Jag tycker det är så tråkigt att lyssna på vad människor vill ligga med. Alla får göra exakt vad fan de vill. I don't care. I'm just bored about the conversation. Och jag är typ lite likadan. Jag skiter i vad din preferens är. Jag skiter i hur du vill göra det, med hur många du vill göra det. Gör vad fan du vill. Jag gör min grej. Låt oss bara fika och snacka om grejer. Och sen om vi hamnar på en sexkonversation, ja, det är lugnt.
Mm.
Men ibland så tror jag att precis som du säger där med att vissa kan ha en sån sjukt stark åsikt om så här, det är tvåsamhet som gäller, hur fan kan du ha en öppen relation, brr, brr, och komma med de här starka åsikterna. Men sen kan också finnas de som har de här extremt starka åsikterna åt andra hållet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Också som ska pracka på allting. Mm. Så att det blir egentligen fel var det än kommer ifrån. Och jag känner lite bara, fan, gör det du gillar. Gör det ni gillar. Tycker ni om det här, köp på det om det funkar för er. Ja, men nice.
Yep. Alltså,
allting i slutet av dagen bara upp till egentligen så här var och en. Så länge man inte gör illa varandra. Det är väl det enda som det handlar om. Mm. Att det är ömsesidigt vad det än är. Alltså det gäller ju fan till och med bara en helt vanlig sexakt. Om den inte är ömsesidig så kan den ju spåra totalt också.
Mm.
Så fan, om ingen lider så kör i vind bara.
Jo, men det, Det bygger också på att vi måste ha en tillåtande miljö. Och mm. så här, det du säger nu är ju en jättestark grund för vad vi skulle behöva. För att jag tror att skulle vi göra en helt vanlig skulle vara en helt vanlig romantisk film på en vanlig SF-bio mm. som handlade om tre personer och inte två. Då är ju det propaganda, det hade skapat debatt, det hade upprört folk, det hade, och det visar ju så här hur ovana vi är med andras val. För det där är ju propaganda, och jag vill inte att mina barn ska se det där. För mina barn ska ju bara se det som jag ska ge dem. Det finns ju jättemånga som är helt okej med att det finns homosexuella i vårt samhälle. Mm. Men jag vill inte att mina barn ska få se det där. Eller jag vill inte att mina barn ska bli det. Så det är ju intressant vad som är det offentliga rummet och vad som är det privata rummet när det skaver. För att det är klart att du ska få ha två pojkvänner om du vill ha det. Mm. Men ta inte med dem till mitt barns kalas när jag bjudit över dig och din familj. Det var ju en sån debatt för kanske ett och ett halvt, två år sedan i P1. Så det var ganska bizarrt, för att det händer ibland när flersamma går ut och pratar om det. Och flersamma kan ju vara folk som har sex med andra eller polygama eller så här. Ja, men du vet, det kan vara triader, jag vet inte. Och det låter exakt som så som man pratade om homosexuella i början. Mm. Typ som att det där är ganska vulgärt. Jag vill inte ha det där, liksom, jag vill inte att mina vänner kommer över på middag, parmiddag. Och visar upp det där, för att det är nästan som att det är så, du ser bara sexet när du ser de två, du ser inte kärleken eller intima relationen eller valet. Det finns ingen respekt för den människans liksom behov eller någonting, för att jag vill ha dig som du är fast utan dina konstiga val. Mm. Så kom inte hit med dig och kanske dina, jag vet inte, du och din triad, för att det kommer bara påminna mina barn om att ni är tre som har sex. Det är ganska äckligt, jag vill inte ha det här. Så att de här fina tankarna där folk är öppensinnade, om folk höll med dig precis i det du sa, mm. så vill jag att man ska stresstesta det. Ta det till nästa nivå. Vart hade det stuckit med ögonen? Hade det varit jobbigt att åka på en campingsemester med en triad? Tre personer, och mina barn skulle se hur de vaknade upp tre pers i en säng varje dag, och att mina barn skulle ställa frågor om så här, varför är de tre, och shit liksom, för då måste jag kunna svara på varför vi är två. Mm. Eller varför är de fyra, för då måste jag också kunna svara på varför, och shit, jag måste kunna svara på varför vi är två. Eller varför alla de där män, det är tre män som är tillsammans med dem, ja fan, då måste jag svara på varför vi är två och kvinna och man. Alltså jag menar så här, för att inte dra ut på det för mycket. Det gör att man måste, vi vet vad en homosexuell man är idag. Vi vet vad en lesbisk kvinna är idag. Vi vet till mångt och mycket i alla fall, kanske inte Kajsa Ekis Ekman, vad en transperson är idag och vilka rättigheter de ska få. Så vi kan, det har skrivits massa om det, och vi har lyssnat på vilka de är, men vi vet inte vilka heterosexuella är. För vi kan inte beskriva dem, för det är det mest självklara som finns. Och när man börjar syna det, då skapade irritation. För jag ska inte behöva berätta om heterosexualitet. En heterosexuell kan ju prata ganska mycket om hur homosexualitet är, tror jag. Men inte om det heterosexuella. För att det är så självklart. Det här är utgångspunkten i allt vi gör i samhället. Liksom. Vad tänker du?
Ja. Bra fråga. Alltså, jag vet inte. Jag sitter och tänker lite när du pratar om det här, så slår det bara mig att jag tror att jag blev så här, vad ska man säga, min lillebrorsas mamma kom in i mitt liv då när jag var väl 7 eller 8. Två av hennes närmsta vänner var två killar som var homosexuella. De två hade ingen relation till varann. Det var bara två helt olika killar som hon kände som homosexuella. Så jag vart på något sätt introducerad till det så pass tidigt. Och jag tyckte så jävla bra. Speciellt om den ena tyckte jag om som fan. Jag tyckte inte illa om den andra. Men den ena var så ruskigt snäll. Han var alltid hjälpte mig när jag ville lära mig åka skateboard. Så liksom, han där stöttade mig när jag skulle försöka göra några så här trick och grejer. Så jag tror att jag väldigt tidigt fick en introduktion i... introduktion är fel. Men alltså, han var ju som mig. Så att jag har aldrig fått det här. Jag har aldrig haft en morsa eller farsa som har kommit med de här att, vet, ja, Paul, homosexualitet, det är fel alltså. Mm. Det där är inte bra. Utan det har bara varit, ja, det här är Thomas, han är homosexuell. Jaha, okej. Okay. Och så det var det. Alltså, och det tror jag har varit det som kanske har gjort att jag aldrig har sett det som en grej. Alltså så. För att jag kanske hade det. Men vem vet, hade jag haft istället en farsa som hade varit rå, homofobisk och uppfostrat mig med att fan, nu ska du inte brottas med Kalle här för fan. Ta på er, inte badkläder, hud mot hud, riktigt fan. Vi har det där. Alltså, då hade jag kanske haft en helt annan tanke. Men det fanns inte. Jag tror att min mamma och pappa, de var ju verkligen så här, det är ju hippietiden, det var Jim Morrison, alltså det var The Summer of Love och Fri kärlek och blädd. De är exakt från den. Det var mina föräldrar, och jag tror att jag har inte haft det här konservativa, konstiga tänket från dem, utan de har bara varit så här sköna i allt liksom. Och det kanske är det som gör att jag bara tycker att alla borde bara så här, fuck it, vem bryr sig om vem den där vill knulla med? Det spelar väl ingen roll liksom. Är man kär så är man kär, eller liksom, går man igång på det där så låt dem. Ja. Men så nej, jag vet inte. Jag fick mig verkligen att tänka att det kanske är det som gör att jag alltid har haft en väldigt avdramatiserande syn på det. Jag har inte varit uppfostrad i det där konservativa. Nej, fy fan alltså.
Ja, för det är en värld. Alltså, vi tror att vi är så förnuftiga. Vi har ju någon så här ingenjörstradition i Sverige. Att vi tänker att argument kommer att övertyga folk. Ja. Men vi är känslovarelser. Det jag är van med och har växt upp med. Om du har utsatts för i tidig ålder. Liksom har byggt en relation med två homosexuella män. Och sett att de är också personer som mig.
Ja.
Det är inga konstigheter liksom. Så blir det ju lättare för det. Men det är inte miljö jag kommer ifrån. Och det är en miljö som många inte kommer ifrån heller. Och det är därför man kämpar mot sig själv. Jag ska ljuga om jag säger att vi ska gå i Pride i år med kurdiska HBTQ-vänner som jag har organiserat i 12 år. Jag skulle ljuga om jag sa att de första åren att det var bekvämt. Det var känslomässigt jättejobbigt. Jag är inte van vid det här. Men jag visste att politiskt, det här är någonting jag står för. Men känslomässigt, det här är fel.
På vilket sätt då?
Nej, men det är så, på kurdiska det är aib. Det är fult.
För du har ju fått rätt mycket hat här sett, för du har ju delat sådana grejer också när någon har kommit med så här, du ska för kurderna och du ska inte göra det här.
Just det, det är en svensk grej.
Ja, och jag tycker det är bra att du lägger ut dem, alltså att du slänger ut en printscreen på hur trångsynta vissa människor är och vilket också, vad ska man säga, vilket skithat du får för de här grejerna. Hur handskas du med det? Nu gör jag en liten ivägstickare.
Nej, men det är inte en, alltså vad ska man säga, det är inte ens en procent utav vad en kurdisk transperson får utstå. Alltså jag är heterosexuell kille. Jag är cis-kille i Sverige. Jag har hela världen under mina fötter. Jag har inte blivit utesluten av min familj. Jag har inte blivit hotad eller tvingad att flytta till ett annat land. Eller så. Jag har inte mina kusiner efter mig för att jag har sagt på nätet att jag är homosexuell. Alltså, det är inte synd om mig. Men det finns skitmånga som jag har träffat med åren. De byter namn var tredje, fjärde år. Jag vet inte vad de heter, om jag ska vara ärlig. Ibland heter de det, ibland heter de det andra, ibland heter de det tredje. Så att det är en tragedi, alltså, verkligen. Jag vet inte vad jag ska säga, för det krossar familjer. Och när jag säger inte att det krossar familjer för att de har kommit ut eller att de känner att de är lesbiska. Utan det är för att familjen inte är redo för det. Det förstör bilden av vilka vi är. Så när du är lesbisk, återigen, då påminner du om att jag är heterosexuell. Och då påminner du om att vi har ett system. Och då avslutar man de tankarna ganska snabbt genom att säga att det är något fel på dig. För du har väckt ganska många sjuka tankar i oss. Vi har bara en erfarenhet av vad livet är, och vi har bara ett fåtal tankar om vad livet är. Och det är det jag tror, att så här, om vi kan hjälpa oss själva på många olika sätt att ta oss ur våra erfarenheter, skapa nya erfarenheter, skapa nya tankar genom att så här, helt enkelt först och främst göra sig medveten om vårt normal default network. Att vi har ett gäng återkommande tankar som gör att vi bara är fast i gamla hjulspår hela tiden. Och vi vet inte det heller. För att det är återigen det mest normala som finns. Och när någon utmanar det sättet, då är det ju dig det är fel på. För att jag blir irriterad av det här liksom. Och din favoritgrej här, veganer, vi är likadana. när vi säger att vi inte äter kött, då blir man påmind om att man äter kött. Och då måste jag vara medveten om det. Och det är samma sak som så här, när jag säger att jag är biologiskt barnfri, jag vill adoptera i framtiden kanske, då är det så här, aha, men måste jag sitta och berätta för dig varför jag skaffar barn? Nej, det säger jag inte. Jag säger bara att jag inte har valt att skaffa. Jag kan berätta varför jag vill, men jag skiter i dig liksom.
Nu har jag en fråga direkt till dig. För jag vet inte om det här är första barnet som har dykt upp i bland dina, för det är dina syskon, va? Det är något av dina syskon som har fått barn. Två. Mm. Det är rätt nyligen, va? För när vi pratade innan, så då fanns inte, det fanns inte barn i familjen så, va?
Nej, nu har folk haft oskyddat sex och grej.
Så att de inte har lärt sig. Nej, men frågan är ju då,
den på svanken, säger jag. Förlåt.
Nej, men för då var det ju mycket det här om att ha barn och allting. Hur har din tanke förändrats lite sen du har fått in barn i familjen? För det brukar ju hända något. Det brukar rucka lite igen. Jag har ju sett bilder där.
Nej, men jag är jätte... Fan, du... Du har ju också ett barn i ditt liv som du känner dig nära till. Liksom. Alltså, ska jag sitta och ljuga med så att det inte betyder någonting? Alltså, så här, makromässigt så tänker jag, det är en makroåsikt nu, att vi är för många. Mm. Människan är inte det bästa som finns, och vårt antropocentriska, människocentrerade sätt förstör den här världen. Vi behöver inte vara så jävla många. Och vad är syftet med att vi ska vara så många? Sen så tycker jag att de som lever, de liven ska vårdas. Men den här fanatiska idén om ständig reproduktion, nästan som att vi vore en jävla kennel, måste man ju ifrågasätta. Och med det sagt, jag älskar mina brorsbarn, 100%. Och jag själv har ju varit barn, jag själv har ju fötts. Nu sitter jag här, vi pratar i mikrofon, trevligt att vara här i liv. Är gurken det bästa som har hänt? Nej, jag tror inte det. Människoliv är inte det bästa som har hänt. Vi har insektsliv, vi borde bry oss om. Alltså, ärligt talat, jag önskar att vi kunde få till fler spindlar, getingar, larver, fiskar. Alla de här oönskade varelserna som inte har en självklar plats i våran värld. Det är de som måste bli fler. Vi är en invasiv art. Vi är för många.
Vi måste ju, det är ju tvära kast där, alltså, men nu inser jag, vi måste ju prata om abortdebatten. USA, Roe v. Wade har blivit omkullkastat. Nu vet jag inte om det är hälften av delstaten i USA där abort är väl mer eller mindre helt förbjudet. Mm. Eller kommer att bli så fort de bara har slagit igenom de sista små detaljerna i det hela. Alltså, vad var din tanke när du såg att det här vändes? För jag har följt amerikanska medier nu rätt länge. Och det är en kille speciellt som har suttit väldigt mycket, att kommer de i makt, they will overturn Roe v. Wade. Om de får illa alla de här justices, they will overturn Roe v. Wade. Och nu händer det. Vad tänker du?
Ja, Ebba var ju ute ganska snabbt och ville att alla skulle skriva på ett kontrakt, så att jag vet inte. Nej, bror, jag tror att så här, när vi ruckar på det här som handlar om kvinnans val, så det kan bara gå ut för det härifrån, tror jag. Vi måste ha fria val att få skaffa barn, och att fria val att inte få bli förälder också. Så att den, jag tycker att den här är liksom, det är ju en tragedi, och det spiller ju över. Vi ser ju liksom, det kommer ju, de här tankarna kommer ju tillbaka en hel del. Det finns ju svenska Europaparlamentariker som låtsas som att de inte har röstat så här tidigare heller. Och de här tankarna finns i Sverige, men de är lite fula att prata om. Så att nu så gör man det i koder, bland annat i så här religiösa samfund. Och det finns många där ute, om du skulle mäta det på Novus, som jag tror du skulle absolut kunna tänka sig på någon som hade kunnat reglera aborten, försvåra den, som man har gjort tidigare genom att säga så här, undersköterskor ska få välja själv om de ska få göra det eller inte. Liksom. Så att de där förslagen dyker upp titt som tätt. Kanske inte under anti-abort politiska liksom, banderoller, men det är en högst levande debatt som finns, som ingen vill ta i, ingen vill röra dem liksom, den stora massan svenskar som faktiskt tycker det här. Och jag tycker att vi har en bra lagstiftning, vi måste bara fan grundsätta den ännu starkare nu, skydda det här nu.
Så nu ska alla skriva på den här över Bush Tour-grejen.
Jag vill önska att hon kunde skriva på det med alla sina liksom, alla regionerna som hon är ute och jobbar med, och sina kollegor. Skriv under med dig själv, vad fan. Bryr du inte om vänstern och sossarna och så här. Visst, sossarna är ryggradslösa och många fler, men vad fan, bryr du inte om deras underskrift. Kolla på dina egna.
Ja. Jag vet inte snart tog upp det där med den där barnmorskan, för det var ju en grej som, den var ju väldigt lobbad också. Det var ju lobbyister som jobbade för att få in det här med att en barnmorska skulle få välja själv om hon vill göra abort eller inte och allt det där. Ja, det är en speciell debatt. Jag ska inte säga att jag är ruskigt insatt i den, men jag tycker väl ändå att när det kommer till att stat och lagar ska bestämma vad vi gör med våra kroppar, så tycker jag att det är högst fel. Där är ändå vårt fria val. Om jag vill göra scarification på min arm, så är det upp till mig att få göra det. Det är ingen som ska bestämma, och där kommer väl alla andra sådana här saker in också. Men jag hörde någonting också, det var någon som sa att det verkar som att många kvinnor, även fast de är republikaner nu, har stört sig jättemycket på det här. För att även om de kan vara lite så här emot abort, så har de ändå varit i det här att det är fortfarande kvinnans val. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det kommer att påverka valet i USA nu då. Får se om det är så att republikaner kanske ändå väljer att rösta demokratiskt bara för att de är emot den här processen med att staten ska bestämma över en kvinnas kropp.
Men snacka om att man inte har kunnat konkretisera ens egna politik. För då är det så här, genom åren så har vi sett, och då pratar jag inte om alla de här som SD själva utesluter, för det är många hundra nu, utan folk som har hoppat av själva, som har så här invandrarbakgrund, som bara, det är för mycket rasism i partiet. Bro, lyssna.
Jo, jag vet.
Var tror du att du har hamnat någonstans? Va? Ja. Man blir också så där förvånad. Jag tror att även de som är med i allt ifrån frikyrkor till KD till olika liksom konservativa högerläger och sådär. När de får det de vill ha, så kommer de inte vilja ha det, för att det kommer finnas en verklighet bakom där. Det finns en fantastisk dokumentär med Alf Svensson på SVT Play som gick för ett år sedan. Där han själv pratar om när han började begrunda sin syn på abort. Och det är så här, vi behöver se verkliga scenarion av det. Släpp alla fina jävla ord och banderoller och så här, politiska kampanjer, och titta på vad det faktiskt skulle betyda i din egna kontext. För att det är vad politik faktiskt är. Idag så tror vi att politik handlar om att vi inte ska liksom, vi ska inte lägga oss i folks privatliv. Men privatliv är politik, och tvärtom, det är en helhet. Så den blir ju väldigt farlig när man börjar tänka på sig själv. Vad skulle jag själv gjort? Liksom? Vi är ju många, och det finns många som liksom inte ens pratar om det, som själva har gjort aborter i låg ålder. Och så tittar man tillbaka på den åldern, bara shit, jag hade haft en 16-årig eller 10-årig eller 8-årig unge nu. Jag kanske inte hade fixat min ekonomi, och jag visste att jag gjorde rätt val redan då. Liksom. Alltså, man vet ju att det kan vara, om man nu så kärt älskar liv, om man nu vill bevara liv så jävla hårt, varför vill man inte då satsa all sin politik på de som redan lever, istället för att motarbeta just det här embryot, att det ska få tas bort? Varför kan man inte satsa allt på socialpolitik för? Så det är ju skitsnack. Och om det är Guds vilja att kvinnan skulle föda barnet, då är det ju Guds vilja, som de säger också, att den här lempdäcken,
ja, den är klart,
inte
ja.
Heller ska kunna få stå.
Nej.
Rimligtvis ska du inte få äta Viagra då.
Nej.
Så de har en poäng.
Ja, för det var som min polare sa, han är amerikan, och då sa jag det. Vi kom in lite i diskussioner om det där. Jag förstod inte deras tanke om aborten. Då sa jag det, då borde man kanske se över och hjälpa människor. Han bara, nej, det spelar ingen roll, du vet, det är det där lilla babyn bara. Det är det enda man bryr sig om. Och jag tror att det är där det blir fel många gånger. Man tittar bara på det otroligt oskuldsfulla som är ett litet barn. Men sen tänker man inte på den vuxna människan. Som sen hamnar i någon form av misär eller gör skit för resten av samhället. Då är det istället dödsstraff. In här, lethal injection, nu är det bara, du ska bort, fängelse. Men det betyder ju att det blir galen tanke, för jag förstår att man kan stirra sig blind på en bild på ett oskuldsfullt barn, men vi får inte glömma också att det blir en vuxen människa till slut som lever och kommer att ha ett liv, och vissa har det nog katastrofal uppväxt också. Lever i en otrolig misär, så fortfarande, det är upp till... Jag tycker att det är upp till var och en, att man måste kunna, det beslutet måste man kunna ta själv.
Ja.
Det ska inte vara statligt och hela den biten. Och det är en snurrig värld det där alltså. Ett snurrigt land, ska jag säga.
Ja.
Ett väldigt snurrigt land. Vi blir lite, vad ska vi säga, romantiserade av film, musik och all popkultur som kommer därifrån. Men sen när det kommer till det som är verkligheten i det landet också. Inte varenda delstat, men väldigt många så här jättesnurriga ideologier. Alltså.
Mm, det är fluff. Det är mycket, mycket fluff. Och det, de förstår inte själva, för att om nu liv är det heligaste som finns, återigen, ta hand om de som finns. Ja. Ge dem värdiga liv. Alltså, gå till liksom de här områdena som du själv föraktar, som din politik faktiskt också har skapat, som svarta getton, och ta hand om de här barnen. Det är inga värdiga liv, för fan. Och det är ju liksom, då hade jag velat se alla som var för, alltså så här, jag kan ta någon som är för abort på allvar, om de också har konkreta förslag för hur de mest utsatta barnen i ens egna land ska tas om hand om. Alltså, hur vi kan förbättra deras skola, vård, framtid, utsikter, förbättra deras horisont helt enkelt. Så att det, man är alldeles för besatt att barnet ska födas. Så att det, jag vet inte, det är en berättelse de har återberättat för sig själva så pass mycket att den blir sann. Men de har svårt att ta in någonting egentligen annat än det där. Så att jag vet inte, de har fastnat. Det är en loop.
Ja. Nej, det är helt galet. Jag läste en väldigt bra bok. Jag tror den hette When She Woke Up, tror jag det. Ja, det handlar om, det är en dystopisk framtid. Inte jättelångt in i framtid, men det handlar om att när man har begått brott så du sitter dels inne, men sen får du en färg. Att din kropp kommer att ha en färg. Så jag tror att hon blir kromröd, kromfärgad för att hon har gjort en abort.
Okay.
Och så måste hon fly. Hon vill fly från de här delstaterna där de här lagarna gäller. Och hon blir ruskigt dåligt behandlad, för att på färgen du har på din kropp så vet man vilket brott du har begått. Så det är en otroligt bra bok. Det är jättesvårt att lägga ner den, men den handlar verkligen, den är ju baserad på att allt det här skulle vara olagligt och att det är en vision i framtiden om hur man skulle kunna göra brott. Så när du har mördat någon, då får du en viss färg över din hud, och den färgen kommer du ha tills det har gått en viss tid och du har blivit fri från allt det här. Det här är galet.
Är det därför sci-fi är så bra?
Ja. Alltså,
vi tror ju att de berättar fantasiscenarion, men sen bara, det behöver inte vara så långt bort som du tror, för att titta på hur instabil vår värld har varit nu. Ja. Alltså det vi har framför oss nu. Det låter fina när vi ser livsmedelspriser, men vi har ju också svält. Alltså kriget i Ukraina har ju orsakat att det är skitsvåra brödpriser i bland annat Egypten. Där brödet är jättecentralt, för att alla liksom, allt de gör bröd av finns inte i samma mängder som tidigare. Och det är så centralt i deras mat och håller folk levande att man kallar det för, alltså samma ord på arabiska, liv är också det som är, betyder också synonymt med bröd. Och du kan ju se liksom att så här, alla de här kriserna som vi har just nu parallellt också är ju sånt jag sett i filmer förut. Kommer du ihåg när pandemin slog till och vi bara, det är som i filmerna. Och nu har vi slutat sagt så här, det är som i filmerna, för jag tror att vi är lite redo på vad som helst. Att vilken skit som helst kan hända nu. Och jag är fullt redo på att leva mitt normala liv under den skiten också. Alltså, det vill säga business as usual. Jag fortsätter som förut. Så vi är svåra att förändra. Människan är en svår varelse att förändra.
Är det inte lite obehagligt i allt det här också? Att kriget börjar vara 24 februari, va? Det är juli nu, snart den 20. Hur på något sätt, från att ha gått, i alla fall jag, från att följa det dagligen, varje dag, titta, läsa allting som händer där borta, till att nu inte ha kollat upp nyheter om vad som händer där borta på, alltså över en månad, tror jag. Att det blir till slut, vi hade den här diskussionen med en polare som var lite så här, men varför snackar vi inte om alla andra krig som sker? Jag var lugn så här. Tro mig, när det här har pågått tillräckligt länge så kommer det här bli lika normaliserat, vilket är jättetragiskt. Men det kommer bli lika normaliserat som alla andra.
Verkligen, ja, ja.
Och till slut så har det liksom blivit det. Att nu är vi där på något sätt. Att det har blivit normaliserat. Vi vill leva vårt liv. Vi vill vakna. Vi vill leva i vårt tvåsamhet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Oops. Oh, du har väntat på den där. Det gjorde fan ont.
Vi vill dricka vår kaffe, vi vill gå och jobba, vi vill skratta. Mm. Vi vill bara njuta av sommaren och inte känna att så här, kriget ligger runt hörnet.
Nej.
Och det är... Jag tror vi måste påminna oss om det varje gång när det händer de här grejerna också. Att hur vidrigt den är, till slut börjar vi att normalisera saker.
Så och
det är så... Ja, det är väl livets gång på något vänster.
Men du, fan. Mm. Det är en annan grej, men det är exakt samma grej. Mm. Storskaligheten. Mm. Alltså alla våra stora system. Mm. Energi, mat. Alltså liksom alla de här systemen som vi är totalt beroende av. Jag tänker ofta så här. Men nu, alltså ett realistiskt scenario är faktiskt att typ internet släcks.
Ja.
Ett realistiskt scenario är ju att så här, vi helt plötsligt inte har färskvatten. Mm. Vi lever i en klimatkris, men det märks ju inte när vi sitter här i Vinterviken. För att allt är så jävla normalt hela tiden. Är inte nästa steg självförsörjning? Att det, en självförsörjande livsstil skulle vara den nya normen, den nya utbildningen. Att skolan har lärt oss fel. Och att vi aktivt varje dag gör fel. Vi vet inte vart vår mat kommer ifrån. Vi har aldrig mött den jäveln. Varför kan inte jag odla min egna potatis? Mm. Varför kan inte jag se till att jag är den som renar mitt vatten? Göra sig mindre beroende av liksom, internet och det där. Är det här nästa steg? Att vi går tillbaka till små samhällen igen? Är det här evolutionen som säger, lyssna nu, sätt dig på det här fingret, för nu har det fan gått för långt. Ni har gjort för stort av det här nu.
Ja, alltså jag har tänkt rätt mycket på liknande. Jag har tänkt på det här, alla de här doomsday preppers som många kan ganska lätt sitta och garva åt. De sitter ju nu och säkert tar emot anmälningar för folk som vill lära
100%.
Sig. Hur gör man? Ja. Hur ska vi göra? Nej, men alltså, det är definitivt en poäng, för jag tror också att det här med... För mig blev det också att tänk om det händer här. Tänk om kriget bryter ut här. Tänk om det är så att, ja, men, hur hittar jag ens färskvatten? Kan jag bara dricka vattnet ur Mälaren eller inte? Alltså de tankarna är också slagen med, vad skulle egentligen hända när allting sätts på sin spets? Jag tror att majoriteten har inte en aning, alltså de vet inte ens vilka bär de kan äta ute i skogen eller någonting. Ja, alltså jag tror definitivt att, jag tror lite mer så här, det gamla som man hade i skolan förut som var hajkandet skulle behöva komma lite tillbaka. Lär oss att man ändå vet, hur tänder man eld med en pinne? Alltså,
hur orienterar man sig?
Ja, men typ.
Fan, orienteringen var hemsk.
Ja, jag håller med. Men jag tror, ja, alltså absolut. Jag tror definitivt att vi skulle behöva lära oss de här bitarna. Det tror jag. För att jag tror att majoriteten nu, om det skulle hända något, de skulle inte ha en bleka staning om hur fan de klarar sig ut i naturen.
Det är så, det här rationella, fan jag hatar att vi kallar oss för rationella. Folk som lyssnar på det här. Svenskar är inte rationella. Sluta fucking tro det. Så här, det var så jävla... Åh, gud alltså. För fan, så här, pandemin. Så bara bunkrade vi toabalar och hundvalpar. Och sen kommer kriget och då är det stormkök. Och sen så inser man att så här, det är bara så här, materiella lösningar på sånt som kanske inte ens är relevant. För att den viktigaste... Alltså jag tror att en av de viktigaste grejerna vi måste börja demontera, det är hyperindividualismen. Alltså vi behöver människor. Människor är inte stora system. För nu när vi ringer typ ett stort system, så ringer människa, det är ett stort system jag ringer. Men typ folk känner inte sina grannar. Folk känner ingen samhörighet med sina grannar. Jag vet inte vad mina grannar vet. I en eventuell kris, vem skulle du vara? Ja, men du är den gruppsammanhållande människan. Det är en jättebra egenskap i en liten by. Och du då? Oh, du är svetsare. Du har ett hem hos oss. Så här, att man helt enkelt har så här, kompetensbyggande relationer, för det är det vi förstår. Vi kan inte umgås med folk bara för att de är trevliga. Det är lite svårt. Det funkar inte i Sverige. Jag måste behöva dig och du måste behöva mig. Vi är väldigt så där, förnuftiga, tror jag. Man kanske ska lära känna sina grannar i den kontext man finns nu. Man behöver kanske inte hitta mark och börja odla på. Till en början, vilka är grannarna i mitt hus? Mm. Istället för att göra den stora, radikala, svåra, det är bara att flytta ut, bygga en jävla timmerkoja. Sen du vet, nu vill du säga jaga djur, då säger jag nej, du kan odla dina jävla morötter istället.
Precis. Jag odlar min egen sojabiff. Men det är rätt roligt när du säger det, för att jag började
sojabiff.
Jag började titta på YouTube. Jag menar, varför? Men när kriget liksom hade dragit igång, så började det också dyka upp jätte, och det här var verkligen utan att jag hade sökt det från mig, hur man bygger ett hus i skogen. Det kom flera sådana. Typ så här, hur någon byggde med så här skorsten och allt möjligt. Alltså det var, och jag var, det slår mig nu. Det är jätteskumt sammanträffande, men helt plötsligt dök alla de här typen av klipp upp. Lär dig bygga ett hus. Hur du tätar och får värme och hur du gör det svalt på sommaren. Och, ja.
Men det var algoritmerna, det var inte du som sökte det.
Nej, jag gjorde inte det. Men det förmodligen någonting har jag sökt på som har gjort att de har poppat upp. Mm. Så är det ju, 100%. Eller så var det bara att alla började söka på det. Och den reagerade på det som jag har sökt på. De andra har sökt på det här också. Helt plötsligt kommer det att udda in från så här meditation. Så det är alla som söker meditation söker också på hur överlever man 3 veckor ute i naturen.
Just det,
de
ja.
Så det kan ju vara den med.
Fan, ska man starta upp typ så här stormkok.se inför ja. Nästa kris? Eller så här, typ investera i Naturkompaniet inför nästa krig?
Ja, det är nästan det man måste göra. Men jag just det var det här jag tänkte på när du tog upp det där. Har jag fel? Mm. Men när du åkte med din husbil, jag vet inte om du var i Portugal, Spanien, men bodde inte ni i någon form av lite så här mini-ekoby? Eller
jo.
Ja, det var så. Mm. Hur var det?
Alltså, det finns Europas mest sydvästra punkt. Folk kanske känner igen grannstaden Zagreb, men det finns en liten by som heter Vila do Bispo. Och bredvid Vila do Bispo finns en ännu mindre by som heter Pedralva. Och bredvid den lilla byn finns det ännu mindre liten by som heter Vegan Hills. De som du gillar, veganer. Mm. Och det är typ land man kan köpa ja. För... Nu gör jag reklam för det. I det som på portugisiska kallas för Vegoa. Man kan köpa land för 12 000 euro. Och sen kan du bo i tiny house eller i tält. Min kompis bor i en dome. 2-våningstält. Så det är han vi åker och jobbar hos. En Jason, Damien Jr. Gong Marleys förra gitarrist, hoppade ekorrhjulet. Och sa, det här vill inte jag göra. Resa runt världen och spela samma wacka. Flytta ut i tält. En snubbe från Washington DC, 2 meter lång ginger rasta, bor där ute tillsammans med en kanin Chucky. Chucky börjar komma till honom varje gång för att han delar ut rotfrukter till honom. Och det är så långt ut man bara kan komma. Det är ett ideal. Men de har också sina problem just nu med klimatförändringarna. Det har brunnit mycket. Hans ställe överlevde. Allting brann ner förutom hans tält för 1,5 år sedan. Så att det är också så att det är också en osäker framtid där. För att det vi gör här påverkar där. Och det är liksom, allt är ju en helhet. Vi kan inte släppa ut i Sverige och förvänta oss att det inte ska få asfalten i Indien att smälta. Liksom. Så även om vi flyr ut i skogen. Det vi har framför oss, skyfall. I framtiden megabränder. Man är så att det är ingen sci-fi-film det här. Det är liksom, det är forskning. Så att,
ja, men det är kineserna va?
Kineserna ska kolla på sina jävla utsläpp.
Jag tycker den är så rolig när folk kör den där. Åh, varför lägger ni inte upp den här artikeln i Kina? Nej, för att det handlar om här också. Så det kanske bara är dags att så här, köp inte en 20 plastpåse varje gång du går och handlar. Det är ganska enkelt att göra lite skillnad. Ja, men Kina vet du. Ja.
Ja.
Men vad tänkte jag på där med... Fan, jag tappade tråden lite nu när jag skulle börja vara rolig här om
det var inte så roligt.
Folk som har de här förnusfulla grejerna om sig.
Men det var backtracker då. Vi pratade om att överleva ute i skogen.
Ja, jo. Har du sett, vad tyckte du om filmen, om du nu har sett den? Vad heter den? Don't Look Up.
Jag kollade inte på den.
Nej.
Den känns förutsägbar och jag förstår huvudpoängen. Mm. Och så tänkte jag att jag är rätt tillfreds med hur sjukt tillståndet är. Mm. Jag vill inte titta på sånt som retar upp mig. Jag vet att det är sådär sjukt. Och det finns ju de som tycker att så här, att små förändringar är inga förändringar. Men min förändring hos mig själv är att jag inte reagerar på det. Och att jag bara gör livsstilsreklam. Jag vill ju prata om politiken så här, i omställningen. Hur vi ska leva, hur vi ska konsumera, hur lite vi ska konsumera. För det pratar vi aldrig om. Typ i energidebatten så pratar vi väldigt sällan om att vi måste använda mindre. Utan vi ska ställa rädda alla jävla villaägarna. Vi ska subventionera deras sjuka livsstil. Så att, och det heter ju inte bidrag, det heter avdrag förresten.
Nej, jag tycker så.
Så att det, jag har liksom, jag har inte sett den av den anledningen att jag vet hur det är. Det ger mig ingenting förutom frustration. Och jag har ju valt att leva kvar i ett samhälle som jag inte tror på. Här går jag i så här kärringen mot ströms hela tiden.
Men du, när ska du hoppa off the grid helt då? Har du haft någon sån tanke att verkligen bara helt gå offline eller off the grid och allting vad det nu heter?
Ska jag läsa ett sms jag skrev till min tjej i morse? Mm. Då skrev jag så här. Och det här är någonting vi pratar om otroligt. Och folk tror att vi bråkar om vem vi har knullat. Men det står så här. Idag, 10.44 skrev jag det här. Och klockan är 15. Fan, nu får jag värsta starka känslan igen av att vi måste flytta och lära oss bli självförsörjande. Mm. Det är liksom det kretsar jättemycket kring det. Men sen känner jag samtidigt så här, vad ska jag skapa för förändring där? Jo, men jag kan ju använda liksom sociala medier för att berätta om att det är dags att börja tänka om. Sen bara, aha. Tills att sociala medier inte finns längre. Man kanske ska finnas i den här kontexten och prata om de frågorna. Men hur bra går det då? Mm. Nej, för vi är så jävla förborgerligade. Alltså vi är marinerade i medelklasslivsstilen. Det är fullt normalt att du lägger ner, att du äter 3 luncher ut i veckan. Att du tar en Uber. Att någon människa som har kommit hit från andra sidan världen för att jobba för småpengar i rosa kläder ska köra hem en jävla pizza åt dig när du är bakfull. Alltså det är ett samhälle vi är van med. Billig taxi och ISK-investeringar och Tesla-dyrkande jävla Elon Musk. Människor som sätter sitt hopp i de här berättelserna om att men det kommer bli bra. I'm here to say att jag tror inte att det kommer bli bra. Det kommer bli mindre värre. Och alla våra lösningar bygger då på att vi ska släppa ut mer så att vi sen kan släppa ut mindre. Men vi måste bara börja med att släppa ut mindre. Mm. Så att jag räknar ju alltid koldioxid och det är därför du frågade mig om mina barnbarn. Mina barnbarn, holy fuck. Mina brorsbarn.
Redan där, ja.
Lite visste Paul. Nej, men så att alla människor kommer med utsläpp. Mm. Det är därför jag inte vill ha egna barn. Biologiskt, jag kan ta hand om något barn. Men så här, allt jag gör räknar ju utsläpp. Jag köpte ett däck till min longboard som jag använder som fotstöd här. Då tänkte jag, undra var den kommer ifrån, vem som har producerat den. Finns en second hand? Nej, det gör den inte. Okej, men då köper jag den. Så jag har blivit mindre fanatisk. Men jag tittar ju på allt jag har på mig som saker som har kommit hit från andra sidan världen. Mm. Hela tiden, av någon jag aldrig har mött, någon jag aldrig kommer att möta. Som förmodligen, hur mycket än jag hade betalat för produkten, inte skulle få skäligt betalt ändå. Hela våra system är genomruttna. Mm. Rakt igenom.
Shit, ja, det är hårda ord. Ja, ja, men verkligen, verkligen. Och vi börjar ju närma oss slutet, för eftersom att vi kör en utepodd så jag ser inte riktigt hur mycket batteri jag har kvar på den där.
Men du vill ju bara gå hem.
Ja, precis. Men jag har en sista fråga, för jag vet att du den senaste tiden har mediterat väldigt mycket. Och det är någonting som jag har pratat om väldigt mycket i den här podden. Och ironiskt nog, fick jag fluga rakt i ögat. Då låter det sådär. Ja, ironiskt nog så har jag mediterat väldigt lite senast.
Ja, okay.
Men jag vill fråga, hur har din upplevelse varit av att meditera så pass mycket som du ändå har gjort senast tiden?
Alltså du vet, har du haft långa perioder av meditation när du hållit det bra?
Ja.
Där du känner att det är inget tvång, utan du längtar lite efter det. Det är ingenting du schemalägger eller sätter en larmklocka på. Alltså de perioderna som är nu, då somnar man inte av den. För att det är när man är väldigt trött och aktiv, när man mediterar, så man bara shit, jag kämpar mot att somna. Det är fantastiskt att bara kunna blunda och se former. Mm. Och du bara lever med de formerna. Det kan vara solen som lyser genom ögonlocken. Det kan vara, jag kan ju bara rekommendera alla att skippa Spotifys meditationslistor. Det finns jättemånga, ett arabiskt instrument som heter Oud, O-U-D. Som har många instrumentaler som på något sätt kan fånga mig i alla fall. Jag vet inte, jag tror att ju mindre man har att göra i livet, ju ännu mindre vill man göra. Alltså det låter som att jag förespråkar att du ska flytta hem till morsan och röka gräs i källaren, men det är väldigt skönt att stänga av när man redan har ett lågt tempo också. Så just nu så tänker vi att vi ska liksom balansera vår stressiga livsstil med, har du har väl gått massa yoga du också?
Ja, ja.
Ja. Mm. Har du sett den här roliga stunden när folk rusar in med yogamattan?
Ja.
Så här, jag måste stressa mig till lugnet.
Ja.
Man bara, oh fuck, de där världarna mötte sig riktigt dåligt just nu. Det är ohållbart. Vill man göra meditation på riktigt, om man vill vara hardcore, då ska man gå ner en eller två dagar i veckan i arbetstid. Ta ner ambitionen. Du behöver inte göra de där projekten. Ta livet som en maraton istället. För då kan du slappna av egentligen. Liksom. Du behöver inte vara helt beroende av att säga jag måste yoga eller meditera för att komma ner i någon lugn. För att hela ditt liv är ju lugn. Och när du mediterar då så blir du bara stilla. Flum?
Nej.
Nej. Det här var too spacey shit.
Nej, men jag vet ju exakt. Ibland är det så knepigt att förklara meditation, för det kan ju lätt bli rätt flummigt. Men hur känner du att den stora egentligen missförståndet om meditation, det är den här att du vet, det blir inte tyst när jag mediterar.
Mm.
Hur blir det för dig när du mediterar? Sitter du där i en halvtimme och det bara, du hör ingenting, det är helt tyst, inte en tanke?
Nej, jag tror att det är väldigt bra att jag brukar meditera på gymmet utan lurar och på bussar och sådär. Mm. Det är ganska bra, för att det är ju liksom, det är acceptans, det låter så här. Ja, du hatar barnskrik, men nu är du på en buss och nu mediterar och nu jobbar du med det där. Don't fight it. Det finns ingen anledning att kämpa mot saker liksom. Jag sitter här på gymmet. Det är lite pinsamt för jag blundar just nu utan lurar. Folk kanske undrar vad jag gör. Och nu känner jag mopp mot min fot. Så det är någon som städar bredvid mig. Äg det. Jag bara sitter kvar där en stund. Det är skitkonstigt. Men livet är konstigt. Du är skitkonstig du också. Mm. Förmodligen tycker städaren också att hon eller han också är konstig när det där händer. Så att jag tror att det är nyttigt att så här, sätta sig på en stökig plats där man stör sig också. Att man lär sig det. Sluta kontrollera egentligen. Alltså kanske den när man skulle börja. Att man slutar försöka kontrollera allt i sitt liv. Hyscha folk på bussen. Man bara skiter i det där. Låt dem gapa nu. Märks att det sitter på Östberga bussen. Alltid högtalartelefon. Tigrinja, spanska, you name it. Man bara, har ni inga headset? Ibland jag undrar om jag ska köpa headset åt folk. Så man, nej, meditera bara. Det här är bra. Du lär dig några ord kanske.
Jag brukar tänka när jag ser det där, eller när sådana där människor sitter vid mig, det är att jag nästan får lust att ta av mig hörlurarna och sätta mig bredvid och kolla YouTube också.
Så här, world's most annoying sounds.
Ja, men verkligen, så här, båda två kolla på helt ordentligt. För då kommer den andra bara, vad gör du? Det är några YouTube-grejer att kolla på här bara.
Eller hur, så här, spela Borat Anthem och sådana grejer. Ja. Bara, det här är bra.
Nej, men mer meditation åt folket. Alltså det är ju verkligen, jag gjorde ju också det där med att jag brukade sätta mig på balkongen och sånt och meditera under vintertid.
Mm.
För det är så sjukt många faktorer som gör att du vill gå in. Nummer ett, det är kallt, det kan blåsa också, men kylan framförallt kommer ju vilja få in dig, och det är bra att kunna ta 10 minuter i 5 eller 10 minusgrader och bara sitta där och acceptera att det är kallt.
Mm.
Och ägde.
Fan, det där vill jag göra, för att jävla vad du badade mycket och ja. Du har haft mycket kall dusch och kylgrejer. Ja. Som jag bara, fan, jag känner att du är så hardcore på det där.
Jag har kommit av mig, kan jag säga. Jag har kommit av mig. Det är bara börja och duscha kallt. Alltså det är inte svårare än så.
Ja.
Och just börja med att sitta ute i kyla, det är nog det bästa sättet.
Mm,
att bara vänja sig vid luften. För att kliva ner i vattnet är en annan intensitet, men att kunna vara i kalla luften till att börja med, det är en väldigt bra start. Jag gjorde det nästan i varje kväll, att jag slängde ut en handduk på balkongen, satte mig i kallingar och mediterade. Jag brukar till och med duscha kallt innan också och gå ut blöt.
Oh my god, och hur kallt är det ute då?
Det var väl 5 minus.
Oh my god, herregud.
Men där måste man vara rutinerad, för det går inte bara att göra det första gången. Men det var några gånger då, håret blev ju inte is, men det började bli lite frostigt.
Shit! Ja, men fan, gud. Men hur påverkar den psykologiskt då? För jag tänker att man måste ju bli resilient mot andra grejer, för att du flyttar väl gränser när du gör det där?
Ja, men det är nog det man gör. Jag fick lite frågor, så här, varför mediterar du där? Jag bara, för att jag vill kunna meditera där. Det var det som det handlade om för mig. Jag vill kunna sitta i kylan och stänga bort. Alltså stänga av. Och då handlar det inte om den här tystnaden som väldigt många tror. Fortfarande, det är nog det största missförståndet man kan om meditation. Det handlar inte om att det ska bli tyst. Det handlar om att tankarna ska få gå från en till en annan. Inte så här, det ska flyga. Utan lugnt bara. Så jag är fram och tillbaka. Men kan man göra det i kyla också, då det blir inte mycket som blir jobbigt.
Mm.
Och man kan sitta där och ändå hitta någon form av lugn och avslappning i det. Så.
Wow, det är det här som gör. Alltså att vi är komforta gör ju att vi faktiskt inte tar oss någonstans.
Nej. Jag gjorde en hel podd om det. Bli inte för bekväm.
Bli inte för bekväm. Ja, men fan, man blir ju en ganska enkel person i bekvämligheten. Så vi söker oss till bekvämligheten idag. Jag vet att du vill släcka podden här nu och röra dig hem, för du har fått några av det här samtalet. Och jag har kollat på den här gratis kaffen där borta som de delar ut. Och du kanske är lika kissnödig som jag är. Men jag tror att så här, bekväma människor och komfort gör ju att vi liksom, gud, jag låter som en YouTube-guru, jag hatar dem. Men så här, att man uppnår inte det något annat i sig själv. Man lyckas aldrig spränga ramarna, för att jag tror att vi är så fokuserade. Det är så resultatinriktat att säga att man ska hitta sig själv, man ska skapa ett nytt jag och så sådär. Men att bara komma utanför det man är, det är också värsta grejen. Det är värsta vallen att spränga liksom. Att komma utanför den är ju jättesvårt. Det är därför du hör jag låter nu. Jag har sovit i kyla och grejer. Jag bara, jag skulle kanske inte ha gjort det där. Varför ska du vara så jävla extrem för? Liksom? Kan du inte bara ta en varm nattsömn någon gång? 7-8 timmar. Du vaknar upp, du tar bara en kaffe. Det första du gör, du går inte till gymmet. Du tar inte världens längsta på. Gör något enkelt. Liksom. Mm. Läs tidningen. Jag har en svärmor hemma hos oss som har bott hos oss i 3 månader nu. Deltidsbor i min nya husbil och i Östberga. Och jag märker att hon är verkligen så här. Ska hon inte vara hemma nu? Ta det lite lugnt. Och då blir det så här. Nej. Det ska jag inte. Alltså man blir ännu mer motströms när man märker att andra är för bekväma. Ja. Det är som en påminnelse om att säga, shit vad man måste komma utanför sitt trygga lilla plats, liksom, sin snuttefilt. Fan, när man tar sig ifrån sin snuttefilt, vem är man då?
Det är det allt handlar om. Man måste bryta bekvämligheten, våga göra annat, lite som det du nämnde också, bara det här med att gå i Stockholm Pride, även om det var en viss känsla första gången, så du bröt den bekvämligheten och du gick. Man fortsätter. Det är det vi måste göra hela tiden.
Mm.
Sluta vara bekväma.
Jag vågar inte öppna någonting, eller? För du ville stänga podden.
Öppna.
Ska jag öppna någonting?
Vad tänker du på?
Nej, jag är bara tacksam för att det här är 4:e samtalet, va?
Ja, jag tror det. 4:e eller till och med 5:e kanske. Kan det vara. Vi gjorde en timmes podd. En 2-timmars podd, en 3-timmars podd. Sen poddade vi hemma.
Gjorde vi en 3 timmar?
Ja, sen poddade vi hos mig en gång. Så det här är nog 5:e. Jag tror att det är 5:e gången. Ja, jag tror det.
Jag är bara tacksam. Jag har ingen podd. Jag kan bjuda in dig till hundpodden.
Släng in mig på hundpodden. Jag är uppväxt med hund. Jag kan berätta om min barndom med chefer.
Du hade chefer?
Ja, ja. Ja, vi gick här jättemycket.
Du känns inte som en brukshund.
Men mamma, hon vann ju massa priser i det där. Hon tävlade ju grejer. Hade ju en spåra.
Mm.
Tyckte hon var sjukt kul och plockade ju hem fan ett gäng jävla priser med Irja, som hon hette, hunden. Jo då. Ja, men vi hade hund. Det var alltså, det är ju fantastiskt. Men jag tror också jag tror så här, hade jag inte haft hund, då hade jag skaffat hund, men med tanke på att jag har haft hund så vet jag vilket stort ansvar det är.
Mycket.
Och jag tror att väldigt många förstår inte ansvaret med hund, utan de är bara så, åh, hund, kul.
Mm.
Och sen fattar de inte att det är uppfostran och det är massa, det är så mycket jobb med en hund, och kan man inte ta det jobbet ska man inte skaffa hund. Så det är egentligen, tänk verkligen efter, bara för att det är corona och lite nice med att ha en hund, men det är jobb. Min mamma, hon arbetade med hunden jättemycket alltså. Och åkte ut på de här långa promenaderna varje dag, så stack hon ut, gick långt och verkligen. Och det är det en hund måste få där.
Mm.
Och jag tror att hade jag varit ovetande som det, då hade jag redan skaffat hund och lärt mig den hårda vägen. Men nu när jag vet så är jag så här, jag vill så gärna hund, men just nu har jag verkligen inte tid för att lägga det jobbet på en hund. För jag fattar vad som krävs för en hund. Men det hade varit så mysigt att ha en hund, och det är så många gånger som jag har tänkt på det. Så till slut kommer jag att ha hund. Det kommer komma en dag då jag har en eller två hundar. 100%.
Det är insiktsfullt. Jag gillar det. Fan, det är bara åka till Spanien och plocka några.
Ja.
Jättemånga stackare som bara dagdriver där. Så. Gud, alltså spårchefen Irja har lärt dig mycket om vad det innebär tidsmässigt och logistiskt.
Ja.
Det är skitmycket. Alltså. Jag har 2 jävla hundar. Jävla mycket tid det tar.
Ja.
Det är... Jävlar, det är de som är ute och går med mig, känner jag. Det är de som... De typ äger mig.
De gör ju det.
Nej. Men egentligen så här, väcker tankar om någonting större. Det är att alla relationer kommer ju med mycket.
Ja.
Jag gick på en dejt med en tjej som hade varit någon så här proffsnanny.
Mm.
För en person som hon inte fick säga namnet på.
Oj.
Och
jaha, okej. Okay. Jag trodde att hon inte fick säga namnet till personen. Jag bara, oj. Ja, jag fattar.
Du jobbar för mig, men du får inte säga mitt namn.
Ja,
nej, men du vet, de är så jävla, de är så mycket hemligheter. Ja. Men det var så här. De skaffade ju barn mer eller mindre utifrån Excel-ark.
Ja,
och kunde outsourca föräldraskap på nannies. Och det är ju det, det, när vi tänker efter det så gör vi det väldigt mycket med förskola. Mm. Det ska ju ta hand om mitt barn och så här. Det kallar vi socialiseringsprocesser, och det är sånt vi har fått lära oss när vi har fått separerat oss från stora grupper och in i de här individualistiska systemen. Att så här, det kostar jättemycket om du vill, alltså om du på riktigt vill ha en hund eller ett barn, det är inget svårt.
Nej.
Men om du verkligen vill ha ett barn eller en hund eller en katt eller en nymfparakit, alltså det där, en relation kostar mycket tid. Det är folk som inte fattar det och vet inte hur mycket tid du måste disponera i det. Att så här, det här är någon du lever med. Det är inte någon du bara ska ha som jävla handväska liksom. Så att, och med djur är det lättare, för att när jag är färdig, då är det marketplace, det är blocket, det är fan vet jag liksom. Men med partners eller med barn eller så här, det går inte.
Mm.
Speciellt med barn, du kan inte göra det. Men hade folk kunnat lägga ut dem, jag lovar att folk hade kunnat göra det.
Det hade inte förvånat mig. hur hårt den låter, men det hade nog inte förvånat mig om vissa hade resonerat så. Men du har hört uttrycket om att hundar har förstått kärlek.
Nej.
För att när du kommer hem så är de alltid glada att se dig. Så
ja.
I kärlek behöver vi bli mer som hunden. Vi måste välkomna hem den vi älskar eller den vi är med på samma sätt. Och verkligen alltid vara glad. Det är alltid lycka, det är alltid glädje. Och det är därför vi binder oss så starkt till hundar. De älskar dig varje sekund du kommer hem. Så bara, äntligen. Det var så länge sedan jag sett dig på flera år. Men det har bara gått en halvtimme.
Nej, men det är det. De lär sig. Alltså det är grund och botten uppskattning och entusiasm inför jack fucking shit.
Ja.
Det är så här, varför är du glad för? Jag var inne och sket i 5 minuter.
Ja.
Och nu står du här och viftar svansen.
Ja.
Vad är det för fel på dig? Så bara, fan, du är precis så som man ska vara. Du är glad för det lilla, du uppskattar det där. Alltså jag ska säga att det var rakt av mina hundar som jag haft som har lärt mig om hur jag ska bli minimalist. Det är mina hundar som har lärt mig hur jag ska bli människa liksom. För att man bara, men tänk om jag kunde vara så entusiastisk inför ingenting. Det behöver inte vara någon stor art, någon stor planerad fest med catering, och det kan bara vara en fantastisk konversation med granntanten. Även det minsta lilla liksom. Alltså, livet är det som händer hela tiden, och det är det hundar påminner oss om liksom. Jag vet inte om Irja var upphetsad över dig när du kom ut från toan och hade skit i klart där. Och
ja, hon hade förmåga att följa efter mamma. Då skulle hon gärna vara med in på toaletten. Men nej, mig behövde hon nödvändigtvis inte följa efter in. Men hon var alltid lika glad när jag kom hem.
Var det en stor hund? Hade ni en liten toa och en stor hund? För det är jättejobbigt.
Nej. På Hörnbacken hade 2 toaletter.
Wow.
Det fanns 2 toaletter. Det var typ standard i nästan alla. Det var en 4, men det var nästan standard, kändes som även 3.
En för tjänstpigan och en för...
Ja, typ. Nej, men det var... Hon fick gärna sova med mig i sängen, kommer jag ihåg. Jag var med där, det vet jag. Eller låg de... Hon var så här, det var mysigt att ha henne vid fötterna, men sen blev det trångt. Och då började till slut putta ner henne, och då la hon så oftast under min säng. Mammas rum där, och hon kunde sova där, men hon fick aldrig sova i sängen. Men jag var ju barn, så jag var ju såhär, ja, kom hit, det är så jävla mysigt med hund. Jag vet inte hur gammal jag var när vi skaffade hund, men... Nej, men det är supermysigt. Alltså, hund är ju, det är ju så mysigt.
Ja.
Så jag förstår ju verkligen.
Bra element också.
Ja, verkligen. Ja.
Nej, du bodde ju inte på den sidan. Men Söderbystrand, Nacka reservatet. Jag brukar ju sova med hundarna, bara med sovsäck. Såhär.
Hur är det? För jag vill gärna, jag funderar på att göra det där. Sticka ut i naturen och sova.
Det är fantastiskt. Alltså det hände någonting konstigt för sist jag gjorde det. För det var någon, tror jag, kraftigt drogpåverkad. Det är så här mardrömsgrej egentligen. Så här 5-4 på morgonen. Står och gapar liksom. Ser inte mig. Men springer runt mer eller mindre trädet som jag sover under. Och då känner jag så här, det här är nog enda gången det på riktigt är läskigt. Liksom jag har sovit på varenda jävla plats under 4 år med min husbil runt hela Europa. Jag har varit rädd en gång i min husbil. Då kände jag så här, bara, shit, det där var läskigt liksom. Man är så oskyddad. Men det gör också att jag vill göra det igen. För att det behöver inte betyda att det händer igen. Det som händer i den här konversationen vi har nu kommer förmodligen aldrig hända igen. Så att det som händer nu är bara nu. sannolikheten för de värsta grejerna vi föreställer oss är ju ganska låga liksom.
Ja, det är det.
Så det får man ju ha ganska mycket liksom, så här, från, speciellt tjejer som skriver som frågar så här: jag hade också velat liksom bo i husbil och resa runt, men jag är rädd för, som tjej. Alltså åker man ut runt Europa, du träffar ju alltså, långt över hälften av de som reser är ju solo female travelers liksom. Så att jag vet inte, vi styrs också av mycket rädsla, men det borde göra det, det är min poäng. Det är ju super, alltså, fett härligt.
Ja.
Otroligt verkligen.
Nej, jag måste testa det. Jag har tänkt rätt mycket på senaste veckan, så har jag varit ute och gått mycket i naturreservatet Segeltorp. Och där tanken slagit mig. Det hade varit så schysst att ha med en så här sovsäck eller så här en hängmatta. Bara dra upp och slagga någon gång ute. För det är en utmaning. Det skulle vara en utmaning för mig. Dels har jag så svårt att sova med ljud, så jag behöver göra öronproppar också. Jag har ju blivit sån med åren. Men jag måste testa. Senast nästa sommar så ska jag prova. Det ska absolut
göra. Jag har en varm vecka framför dig.
Ja, exakt. Inte som du har haft nu då, att ligga och frysit på natten och bli lite rostig.
Jag var på Öland, det var kalla nätter. Ja. Men jävla ölänningen, hur fan gör de det?
Ja, jag vet.
Det är som Sahara, man bara, det är skitvarmt på dagarna, det är skitkallt på natten. Vad gör ni för någonting? Men sen är ni också väldigt trevliga, så det har ju väl säkert gjort er gott, tänker jag.
Förmodligen. Vad är nästa äventyr som är på G då?
Just nu, jag kan väl göra en shoutout redan nu, att i september ser ut som att vi söker två medresenärer, samåkare. Jag har ju åkt med kanske 20-25 samåkare från min Instagram runt hela Europa. Billigare, klimatvänligare och så här, trevligare. Kul som fan att träffa någon man aldrig träffat förut. Nu ska vi åka i samma bil i 2 veckor. Det ser ut som att vi åker till Bosnien. Och vet inte hur länge vi är borta. Men kanske slutdestination, har vi snackat om det ska vara Thessaloniki, med massa stopp i Balkan. Så det är det som händer. Oh, we're going to Ibiza. Oh, det är en Venga Boys video. Nej, vi ska inte ha gruppsex. Nej, vi ska inte hålla på och äckla oss. Traveling light, vi har ett trevligt slow living.
Tog bort alla frågor där och min frustration över tvåsamheten som måste hålla
oss. Ja, du måste bara vara helt bekväm med, och nu säger jag för att trigga på.
Hur hade du reagerat om så här, helt plötsligt, vi har inte kontakt under ett år, min podd helt plötsligt hamnar på is. Och sen ser du så här, början på nästa höst, slutet på sommaren dyker upp. Paul Elvaje, tvåsamhetspodden, så här gör du.
Du, jag hade inte blivit förvånad. Jag svär på allt. Jag har slutat bli förvånad. Jag blev det efter MeToo. Nu kopplade jag direkt till MeToo här.
Ja, nice.
Nej, men det var många gamla kollegor som man bara, va? Du? Och sen så tillräckligt många gånger av, va? Du? Men också sen när folk man har snackat vissa saker med helt enkelt bara så här, nu har jag ju börjat testa det här. Man bara, va? Du? Så jag tror att du är helt och hållet redo på att bli
tvåsamhet.
Ja, du är redo för en öppen relation eller någon en bottom i en triad, ja. Kanske.
Ja, kanske är det. Kanske är det, eller en power top, jag vet inte. Vilken position eller en bottom skulle bli.
Det spelar ingen roll vad det hade varit. Det som gör dig glad, jag hade stöttat till 100%.
Som min polare sa, jag bara, men vad är du, top eller bottom? Han bara, Paul, I'm versatile, så det är lugnt. Det spelar ingen roll för mig om det är top eller botten.
Det hade varit så jävla enkelt att vara bisex. Eller nej, politiskt nej, och man blir diskriminerad och så. Men jag menar bara, vart man än går någonstans. Man bara, du är snygg. Jag dras till dig. Heterosexuell är skittråkigt egentligen. Är det inte det?
Men det är väl för att vi är olika. Det är väl det handlar om. Ja, jag tror att det är det. Vi är så pass olika. Killar förstår killar och sen dras vi antingen åt ett kön eller ett annat. Liksom. Det är väl lite det. Men jag tror att det där blir lite kruxet ibland med det som är den heterotiva normen eller vad man ska säga. Vi är väldigt olika som människor. Och då måste man kompromissa om det här, att relationen ska funka. Nej, men fan. Men det är svårt. Alla människor är ju komplexa. Alltså du kan ju nog både vara kille eller tjej och dejta en av ditt eget kön och tycka att den här människan är helt underlig, så jag fattar verkligen ingenting. Sen kan man vara straight och träffa en av andra könet, bara, fan vad vi förstår varandra. Det är ingen skillnad alls här. Så jag tror att det går åt alla håll egentligen. Jag tror inte att det finns ett som är lättare eller inte liksom. Ja.
För att vara så alternativ, liberal, men också det som du älskar, konservativ. Min nästa fråga till nästa gång vi möts, där är jag som tigger avsnitt. hur MMA-världen tar emot det. Men det vill jag inte svara
jo,
på.
Jo, nej, men du kommer få det svaret. Ja. För att det här är nog den klassiska så här, största missförståndet som folk har om MMA. Det är den mest genusaktiga sporten, skulle jag säga.
Hur menar du?
För att vi har... Då ska vi säga att det är mer... Jag vet nu ingen kanske direkt i UFC som är öppet bög, för att säga. Kille. Men vi har jättemånga öppna lesbiska. Vi har haft, nu är inte hon champ längre, men Amanda Nunes, en av våra bästa mästarinnor, en av de bästa tjejerna att utöva MMA, är liksom öppet homosexuell, lesbisk, hennes flickvän fightas i UFC. De har nyligen skaffat barn ihop. Så att där är det, det är väldigt, ja, jag skulle säga att det är nog den mest starkaste genussporten. Och då går vi från Dana White som är president, som gick ifrån att säga girls will never fight in the UFC, till att helt vända till att nu har tjejer som kör main event. Och det finns även pride-brallor som du kan ha. Det här är lite tråkigt däremot, så var det en kille som hade på sig dem som fick lite backlash för det. Vilket också blev en diskussion om att varför fick han backlash i en organisation som har. Och då sa han det själv. Han bara, jag trodde att så som vi ändå är i MMA, så trodde jag skulle vara helt, helt fine med en kille som hade pride-färgerna på. Men tydligen så finns det känsligt för vissa fortfarande, så... Det finns idioter i alla hörn, men det måste jag nog ändå säga att jag kan känna mig ganska stolt över den MMA, att det är väldigt snygg fördelning där vad gäller det sexuella, om man ska säga så. Att det är verkligen helt okej att vara liksom öppen
tung
med det man står för. Mm. Ja, sprack. Inget mer avsnitt på Gurgen.
Det var ditt sätt. Slå bort inbjudan.
Nej, men jag var sungen. Jag har fått den många gånger, för det är många, det var roligt, för det var en diskussion för många år sedan nu. Då var det en kille som skulle komma med det här klassiska, hur skulle MMA-världen ens hantera om det var någon som var öppet homosexuell i den branschen? Alla som var på den, för det var ju på min tråd, de bara, ja, det märks att du inte har koll på MMA med tanke på att en av de kvinnliga mästarinnorna är öppet lesbisk och hennes tjej fattas organisationen. Men absolut, fortsätt med dina fördomar om MMA du. Då blev det ganska tyst.
Det är så här, jag tror att det är ganska jobbigt för oss som blir klassade som radikalfeminister ganska ofta, för att det är en sån manligt kodad sak.
Exakt, ja.
Och därför så måste den också innehålla alla äckliga manliga saker per automatik. Så att det finns också en, och det är någonting man måste ta tag i, det är väldigt mycket bärsande mot män i grupp. Vi umgås ju homosocialt idag. Kvinnor med kvinnor och män med män. Ganska mycket, jag säger inte att det är så, men det finns ett mönster liksom. Och då vill vi automatiskt tycka att allt som män gör är lite mer patetiskt, för att de står högre upp i näringskedjan. Så då kan man bärsa nästan allt som män gör. Och det är inte heller så här rimligt liksom, för att vi måste ju bärsa sånt som skapar ojämlikhet. Så liksom. Jag är rädd att det ska öppna någon ny grej här.
Vi är uppe i... Nej, jag tror det var nästan uppe i 2 timmar. Men det är 94 minuter vad jag kan säga. 95 typ.
Jag har varit kissnödig i 95 perfekt. Minuter, vet du.
Ja, men det förvånar mig inte. Du är alltid kissnödig när du kommer till nerverna. Det är nervositet att komma till öppet sinne och se vad terapeuten Paul ska trycka på den här gången.
Öppet sinne borde heta stängd blåsa.
Ja, precis. Öppet sinne och stängd blåsa. Nej, men du ska få gå på toaletten nu. Gurgen, om folk inte redan följer dig på din resa, vad hittar man dig då?
Jag heter Gurgen på Instagram, G-U-R-G-I-N, inte Jörgen, jag måste säga det. Och nu när du skrattar klart så kan jag fortsätta säga att det är Gurgen. Hör att det är en rutin jag gör. Mm. Ja, det vill säga, jag slår bort det, för det första folk tänker på. Man bara, ge mig inte 1.0. Motherfucker, ge mig 2 eller 3.0 i alla fall. Det var någon som trodde att det heter Burken. Det var ganska kul. Gurgen på min Facebook-fanpage. Jag skriver i tidningen Syre om ni är intresserade av det. Hundpodden, vår bästa vän. Heter en podd som jag gör. Och det är det. Den ska försöka föreläsa en hel del om klimaträttvisa senare mot året. Men det har jag typ inte pratat om än. Men det kanske vi kan återkomma till när jag har skrivit färdigt hela jävla föreläsningen. Så det är det jag gör.
Ja, men grymt. Ni vet vad ni heter honom, och han finns på Tinder också.
Ja, exakt.
Öppet. Ja, men Gurgen som vanligt. Det är alltid kul att ha med er i podden. Det här är en så här oväntad vänskap på något sätt. Så att vi blev ju rekommenderade att podda med varann, och efter det så har vi ju funnit varann. Trots att vi är väldigt olika i lite så världsbilder, så möts vi i allting. Och jag skulle ändå inte säga att vi tycker speciellt olika, vilket är väldigt roligt. Men det är alltid kul att konversera med dig. Jag tycker det är jätteroligt.
Jag tycker det är fantastiskt att få vara din svarta man när du är min vita man i rullstol.
Men tänk på att jag blir kallad för N-ordet också, så jag kanske är den svarta mannen.
Ja,
och du
just
är...
det. Jag kanske är den vita man. Oh my god, det ändrar hela mitt narrativ. Jag kanske är en vit man i rullstol. Skitkul att få vara här, Paul. Nice pod. Bra jobbat.
Bra. Hörrni, om ni gillar den här podden, kom ihåg att det finns över 200 stycken intervjuer. Det finns 4 stycken, tror vi i alla fall, till intervju med Gurgin som ni kan lyssna in. Och det är nästan 10 timmars samtal som vi har gjort i den här podden. Och det kommer säkert bli 100 timmars samtal till desto längre åren får gå. Så med det sagt så vill vi säga tack för att ni lyssnade hela de här 97 minuterna. Wow. Så hörs vi nästa vecka. Hej då.
Ciao.